Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett specialavsnitt får vi nästan säga av Market Makers. Det är ju så att vi är på resande fot, jag och Fabian. Vi är på väg till Omaha, Nebraska med en liten kort mellanlandning i Chicago. Och vi ska ju helt enkelt på Berkshire Hathaways årsstämma. Och vi har med oss lite portabel inspelningsutrustning. Blir lite av ett specialavsnitt som sagt. Vi har spelat in lite live ute på plats i Chicago. Tillsammans med en veteran i podden får man säga. @89Olle på Twitter. Hänger med på resan. Och så har vi även ett nytt ansikte i podden. Eller en ny röst får vi säga. Demi, @demi1989 på Twitter. Som är med också. Två stycken välrenommerade, duktiga värdeinvesterare. Och det blir ett samtal om väldigt mycket kan man väl säga. Dels om hur hittar man en edge i marknaden. Vad vill vi göra i Omaha förstås. Lite HelloFresh och Linas matkasse. Den här fighten som har pågått nu kan man väl säga. Mellan, vi får väl säga det. Matematikern och Olle Kvarnström. Men som just nu leds, tror jag, av Olle Kvarnström i och med att Linas matkassa var upp här drygt 60% när vi vaknade upp här på morgonen i Chicago. Men som sagt, det blir ett samtal om allt möjligt. Vi kommer även in på två stycken case som både Demi och Olle äger. Och ni får väl hänga med helt enkelt. Det kan eventuellt vara lite stökigt avsnitt, men förhoppningsvis insiktsfullt ändå. Jag tyckte i alla fall det var en rolig diskussion vi hade. Innan jag presenterar dem dock så ska jag dock säga att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Nu sitter vi på en svensk bar ju. Vi lyckas hitta upp ett Andersonville. Ett Andersson. Och vi sitter just nu på en svensk bar. Vad sa du? Fjärde äldsta i Chicago. Ja.
Fjärde äldsta eller tredje äldsta.
Tredje äldsta.
De construction workers kommer hit för att casha sina checkar.
Precis, vi sitter framför ett skottsäkert glas. Där man kunde casha sina checkar mot pengar. Och så fick man en gratis macka och så kanske man tog en bira på köpet.
Exakt.
Precis. Men vi har med två stycken också. Olle, och du har inte varit med på den förut, så du får introducera dig själv.
Jag har inte varit med förut, Demian heter jag. 33 år gammal. Sysslat med aktier sedan ungefär 2015. Finns på Twitter, men ganska anonym. Har försökt ta upp aktiviteten lite, men det kommer andra saker i vägen som jobb och familj och såna här saker.
Och Olle,
och vi är barndomspolare.
Ja. Och du är känd från podden sen tidigare.
avsnitt 13, 14, 15 någonting.
Och nu helt så glömde jag bort vad du heter på Twitter.
89 Olle.
Just det, 89 Olle. Just det, det var så enkelt.
Ja, det var back in the day du handlade oljebolag.
Jag tror det ryska, var 100% ryska. Fokus Ryssland.
Ja. Inte populärt nu för tiden.
Ja, det är ingen buy and hold-strategi som har hållit.
Alltså ett av bolagen är ju handelsstoppat sedan typ. Sen kriget.
Yeah.
Så det gick inte så bra.
Mm. Och du konstaterade här precis innan också att det här, du hade pitchat in där hemma att det inte skulle vara en ölresa. Och nu är vi fem öl in här och det är väl knappt lunch, eller?
Ja, men vi kommer väl upp igen 8, 9, 10 då. Ja. Vi får se.
Men imorgon ska vi till Omaha, ja. Vad ser ni mest fram emot? Vad är liksom huvudfokus på Omaha-resan? Varför åker du hit? Varför åker ni hit ens? Bränner ni pengar på det här?
Det känns ju som någon form av pay tribute till idolerna liksom, som man ändå läst om i snart 10 år nu. Får se dem live en gång, det vore fantastiskt.
Mm.
Så det är snart dags. Det ska bli jättekul. Jag har drömt om det länge nu.
Ja, lika bra att passa på nu. Fan, inte långt kvar. På något sätt så har ju de alltid funnits i bakgrunden när man har tittat lite på hur man vill investera och ha sin filosofi. Så det känns ju superkul att få möjlighet att se dem live.
Mm. Vad säger du då Fabian? Varför är du här?
Alltså jag vill bara dricka bira. Sen vet jag inte du liksom riktigt vilka de här Boren Buffett och
vad de heter,
Larry Munger är.
Nej, du är med inne där för Todd och Ted.
Ja.
Men visst, Olle, du är ganska påverkad av Buffett.
Ja, så alltså, jag har ju läst som fan alltså.
Mm. Jag för mig att du plöjde alla hans och också årsredovisning, alltså vd-orden om man säger liksom.
Ja, jag plöjde, gick tillbaka till de partnership letters för något år sedan och sen så plöjde jag alla breven. Och sen i år så plöjde den här Financial History of Berkshire Hathaway. Och,
är den värd att läsa? För det finns så många olika sådana här böcker de sammanställer alla.
Nej, det är ju mycket bättre att läsa de riktiga breven såklart.
Okej, okay, så alla de här böckerna är egentligen rätt ovärda.
För det, man sparar ju mycket tid.
Men det är typ de sammanställer dem efter olika kategorier.
Mm.
För jag har också tänkt så här, jag har inte läst alla breven, men jag har läst liksom vissa från vissa perioder. Så jag tänkt, ja men ska man bara gå in på hemsidan och läsa dem, eller ska man ta någon av de här oändligt många böckerna och pröva igenom dem?
Alltså det beror på lite vad man vill ha ut. Liksom vill du ha ut kunskap om försäkringsindustrin och cykler i kapitalmarknader så kan du ju läsa alla breven.
Mm.
Vill du ha ut någonting om personligen så ger ju inte breven så jättemycket. Då finns ju The Snowball till exempel, som är mycket bättre.
Mm.
Eller utom kapitalallokeringen så är breven ganska bra, men så finns det också böcker som specificerar på just det, eller böcker som sorterar allting på ämnen, och det finns hur mycket som helst.
Finns det någon, om man kokar ner det, vad är de bästa lärdomarna då? Var det värt att läsa alla breven?
Alltså den mest kvarvarande känslan är i princip den här känslan av hur han år efter år, varje gång det går bra, konstatera att jo men det kommer ju inte gå så här bra framåt.
Ja.
Och drivet av just det här med att vinst är mean reverting och marginal är mean reverting, och i en industri som försäkringsbranschen där det inte finns några entry barriers så går det ju direkt att så fort det finns övervinster så kommer nytt kapital in och söker att konkurrera om dessa vinsterna. Mm. Och det har inte jag sett på jättemånga andra böcker där det är så tydligt som just i de hans brev då.
Ja,
annars är ju partner letters bättre om man ska bli en bättre, om man ska bli en bra investerare än just Berkshires brev.
Alltså om man ska rekommendera någonting så är det väl de här tidiga partnership letters.
Ja.
De är dels inte lika långa. Det är mycket content i dem.
Ja.
Och där får man ju verkligen insikt i hur de tänkte innan liksom det blev stora Berkshire Hathaway.
Och där hamnar han liksom in på allvar vikten av priset du betalar på investeringar. Och det tilltalar ju vissa människor.
Men det är pre-67 eller?
Ja, ja det är ju 50-talet till 67-68.
Ja, ja, ja.
Om jag minns rätt.
Så, long time ago.
Det kan man säga. Mm. Vad är bästa lärdomarna från dem då?
Alltså där får man verkligen en känsla för hur det var, om man säger förr i tiden, när inte all information var tillgänglig för alla.
Mm.
Där kunde man ju verkligen få en edge om man la lite extra tid på ett annat sätt än vad man kan få idag.
Mm.
Till exempel hade ju de det här kartföretaget, vad heter det?
Sanborn Maps eller vad det
var. Ja, och där liksom kom de på att det här företaget var det enda som hade en fullständig kartbild över en specifik stad. Och då fick de en jäkla edge i den. Och kunde få en avkastning som var väldigt mycket högre än index. Det kan man ju inte riktigt på samma sätt dra för att informationen är tillgänglig på ett helt annat sätt. Så att det var mycket sånt. De körde mycket special situations på den tiden.
Men det känns Kinga som att det klassiska aktier. Gamla Buffett pratar ju också mycket om cigar butts.
Ja.
Alltså det känns ju mycket som att det är som special situation och specifika case. Idag är det ju mycket mer det här buy and hold kvalitetsbolag, men det är ju för storleken.
Ja.
Det är ju inte det egentligen, inte de själva rekommenderar heller.
Alltså de måste ju prata hela tiden på ett sätt så att de som lyssnar på det potentiellt kan få något ut av det.
Mm.
Och problemet är ju att de flesta som lyssnar på vad de säger kommer ju ändå vara någon form av medelinvesterare.
Yeah.
För det blir ju så naturligt.
Mm. Mm.
Och de vill ju ändå liksom att de ska kunna lyssna på det och ta till det och få något värde av det att lyssna på dem.
Mm.
Men sen så kollar man på de få grejerna han har sagt om sin egen portfölj, Warren.
Mm.
Han har ju varit all in i bolag i den portföljen.
Mm.
Av lägre kvalitet än de här bolagen som man köper in till Berkshire för att hålla för alltid.
Mm.
Det tycker jag är så kul, för att liksom det vanligaste citatet, eller ett väldigt vanligt citat, det är liksom det här liquor ladies leverage. Det är det, ja, du kommer gå broke från. Men kollar både liksom Warren och Munger tidigt i sin karriär. De gick ju liksom jättegärna all in. Det var ju liksom målet. Du ska hitta ett aktie att kunna gå all in på i stort sett. Och Munger, han drog ju liksom 150% i ett case.
Och där i partnership letters så kan man gå tillbaka till att i samband med American Express-investeringen så justerar han ju hela regelverket för vad han potentiellt kan göra för att han ville skjuta in mer pengar i American Express till exempel.
Mm.
Liksom, läget är så bra. Mm. Jag kan liksom inte bara stanna. Jag måste ändå uppdatera reglerna för att kunna skjuta in mer pengar här.
Det som är intressant också om man läser de sista breven. Så han stängde ju ner hela det partnerskapet för att han verkligen inte trodde på att han kunde leverera avkastning med den sizen de hade fått.
Yeah.
Det säger en del om hur hans filosofi var, alltså kopplad till och verkligen leverera aktieägarvärde, eller sina, värde till sina partners.
Mm. Men hur var det, för jag har dålig koll på steget. Innan hade de ett partnership, så att han hanterade han andras pengar då egentligen?
Ja.
Just det, okej. Okay. Och sen för Berkshire affär. Var väl ett sånt typiskt cigarrbattbolag han köpte? Det var väl textilbolag eller vad var det?
Ja. Jo, men han skulle ju köpa in sig och uppvärderingen mot det här rörelsekapitalet som fanns i bolaget skulle ske. Och sen så var ju bolaget köpte tillbaka massa aktier redan innan han började köpa aktier, så vi delvis därför han hoppade in i det.
Mm.
Alltså det hjälper ju inte ifall du har en fantastisk balansräkning och jättemycket kortriktiga tillgångar ifall de aldrig pengarna kommer tillbaka till dig som aktieägare.
Nej.
Men där fanns ju återköpen redan. Och han fick ju ett erbjudande om att sälja alla sina aktier dit in. Men så snuvar de ju han på liksom en 12 cent och 12,5 cent.
Mm.
Och han ville inte bli lurad, så då blev han skitarg och så köpte han mer aktier istället. Och sen så blev det ju hela Berkshire-resan i noterad miljö som inte fanns där i ambitionerna innan dess.
Mm. Det var kul, för han fick väl ett uppenbarelsemoment där precis innan och tänkte vad han hade gjort. Liksom köpte ett i princip nästan värdelöst företag. Bara för att han stödde sig på den dåvarande chefen.
Ja.
Och där kan man ju gå tillbaka till vissa av de här böckerna liksom som finns om det här. Typ, det finns en bok som bara handlar om kapitalallokeringen i Berkshire Hathaway under de tidiga åren.
Mm.
Liksom där de i princip då rullar av rörelsetillgångar. Mm. Rullar rakt in i köp av nya bolag och nya aktier. Och hur man liksom så här kan jobba med en balansräkning om man då styr ett bolag som är lågt värderat. När man plötsligt själv kan styra alltihopa.
Mm.
Men ja, det finns mycket intressant att läsa.
Mm. En intressant grej då, för jag tänkte på det just som säger att han, då var det ju mer special situation delar. Han har ju även pratat också nu att typ så här, skulle jag $1 million då hade jag kunnat skapa betydligt mer avkastning än vad vi gör i Berkshire. Det leder ju in på frågan hur man ska skapa en edge idag egentligen. Jag tänkte på, vi pratade om det tiden när vi var på tidigare ställe ju. Så pratade om till exempel som Kvalitetsaktiepodden, där man jobbar med att man har egentligen en stor Excel liksom, kanske 70 bolag man kan utan och innan. Och då kan du ju bara nyttja den egentligen volatiliteten som blir. Alltså slå in på vilket bolag som helst så är det ju enorm volatilitet över ett år och hitta de lägena. Vad är liksom annars? Du är ju ändå inne i en ganska speciella case, Olle.
Ja, och där känner man ju av liksom så här, ungefär hur mycket kapital kan potentiellt gå in i det här caset och skapa någon form av överavkastning. För det finns ju bolag på börsen liksom där du kan skjuta in ett fåtal 10 000 lappar liksom totalt som potentiellt kan ge sinnessjukt bra avkastning. Alltså jag hade något sån här case för jättemånga år sedan, Lucent Oil. Typ så här finsk rening av spillvätska från fartyg som var vattenblandat med typ oljerester och sånt där.
Mm.
Och som hade ett market cap på typ 10 miljoner i princip.
Mm.
Sick. Och där fanns ju ett jättebra case, men du kunde bara skjuta in upp mot 100 000 svenska kronor i bolaget totalt.
Mm.
Och det är ju, Buffett pratar ju om den här $1 million.
Mm.
Och det är egentligen en kontinuerlig trappa. Att efterhand, som varje liten dubbling av portföljen som sker under ett antal år, kommer ju göra att du, den här lilla delen av potentiella case försvinner från dig. Det här är inte löst, det här är inte värt att lägga tiden på. Och då,
likviditeten blir ju mer och mer påtaglig, det är viktigt i ett case egentligen.
Ja, och det är även stor skillnad i en portfölj ifall du har 100 000 eller 300 000 i portföljen. Mm. Redan där så är det skillnad på vilka lägen du kommer kunna plocka. Du kan ligga där och skalpa i något svenskt bolag med ett market cap på 100 miljoner och tjäna ganska bra pengar på det, med en liten summa pengar. Men sen så blir det ju den här, du måste hela tiden hitta någonting med mer. Mm. Och det går jättesnabbt till det. Mm. Och där, till slut så sitter de här sitter ju med de här hur mycket pengar som helst. Och då är det bara de största bolagen i världen som gäller till slut.
Nej, men så är det, du har ett exempel där ju. Alltså, du kan inte, om du har jättemycket kapital så kommer du aldrig kunna gå in i de här bolagen där du vid en rapport, för att den på något sätt överraskar dig positivt, går upp 50%. Alltså, det händer ju inte på large cap.
Nej.
Och tvärtom, de bolagen, där kan du inte få in hur mycket pengar som helst. Så det är ändå en gräns för hur mycket du kan avkasta på den typen av bolag i alltså absoluta pengar.
Vad har du för typ av case? Har du typ liknande som Olle? Alltså, tycker ni mycket tillsammans att kolla, eller?
Jag och Olle kommer väl från en ganska lika bakgrund. Jag ska säga, vi är ändå olika också. För att Olle är väldigt mycket value. Jag tillåter lite högre PE-tal. Men det ska vara tillväxt.
Just det.
Alltså det, jag tycker inte om de här förhoppningsbolagen. De liksom kör jag inte på. Men till exempel ett Evo för mig är inga konstigheter. Medan Olle äger ju inte sånt.
Och där... Där stora delar av skillnaden där liksom är att när jag sitter och kollar på Evo så blir det, jag har en helt skev bild av vilken exit-multipel jag kommer att få. Och därmed kan jag inte äga det.
Nej.
Men om man antar en rimlig exit-multipel så blir det jättemycket rimligare att äga Evo.
Ja.
Men jag vågar typ inte det, för att jag bara kollar på så här låg P-bolag normalt sett, så kan jag inte våga anta en rimlig exit-multipel.
Jag tycker det är lite viktigare att det finns tillväxt till en rimlig multipel, för att jag tror att det är det på något sätt som långsiktigt kommer driva kursutvecklingen. Annars är man beroende av att det ska hända någon väldigt special situation, som att det kommer återköp, att det kommer stora utdelningar. Medan jag tycker att man kan få den biten ganska mycket gratis på ett sätt när du har ett kvalitetsbolag med lite högre PE som du vet växer än 20-30% per år. Jag tror att det är ett ganska så bra sätt att få en bättre avkastning än index i snitt. Så det är väl den stora skillnaden, skulle jag säga.
Jag är inne på samma spår också. Speciellt om du ska hålla på med någon form av lite med buy and hold. Jag tror att alla vi fyra är ganska mot buy and hold egentligen, eftersom det, inga bolag går att hålla för evigt. Men just den tanken att säga, okay, men då får man ju anta då, till exempel, okay, det handlas till P20. Vi utgår från att P20 egentligen är kanske lite dyrt. Men det blir ju att man måste göra ett antagande att det kommer att vara P20 även nästa år. Och då om bolaget växer 20%, vinster med 20%, ja, då kommer det ju ha 20% avkastning till nästa år. Alltså att man utgår från att vi kommer bara hålla P-talet konstant hela tiden. Du vill ju ha en uppvärdering i dina bolag, eller hur?
Ja, och då blir det ju, alltså redan när det går ner till 15% tillväxt från 20% tillväxt, så kommer du förmodligen få en multipelkontraktion som nästan är motsvarig mot att hålla bolaget ett år, för att vinst, den är ju ändå bara 5% liksom av market cap ifall du köper det till P20. Men om du däremot köper någonting som typ så här handlas till P9, och sen så får du en vinsttillväxt som går från 2% upp till 17%, och sen så ska det här bolaget handlas upp till P13. Det är liksom det är mer min drömzon liksom. Litet bolag, låg värdering, ökande tillväxt, drivet av X som jag förhoppningsvis förstår. Och sen om det inte sker så gör det ingenting, för jag förlorar inga pengar ändå ifall det inte sker.
Och där är också positivt. I den typen av bolag finns det ju oftast väldigt begränsad nedsida. Men tyvärr så värderas ju inte kassan till någon multipel, utan den är oftast liksom ovärderad på börsen. Och där måste du ju till att bolaget på något sätt använder kassan till någonting vettigt för att man ska få ett värde på börsen. Där har vi ett exempel i Gravity, som både jag och Olle var inne i för något.
Och även Soho har väl haft lite det, som du också finner.
De sitter ju på otroliga kassor som inte används till någonting. Där finns ju orealiserade värden som skulle kunna bli någonting väldigt bra om management gör någonting vettigt med dem.
Det är därför jag alltid haft så svårt för så sum of the parts case också. Man säger att okay, men om vi skulle spinna loss alla de här delarna, så skulle vi ha den värderingen, det värderingen, värderingen, plus att vi har en kassa på det här. Just för att det antagandet, du måste ha väldigt långt tålamod i bästa fall, om det ens spelar ut överhuvudtaget, att faktiskt få ut de här delarna.
Men det är det som är så jävla risk med de här bolagen som har mycket kassa. Du kan ju sätta sprätt på det på vad som helst. Och du har ju otaliga exempel i historien där du har oljebolag som helt plötsligt bara, nu ska vi köpa en liksom klädeskedja. Fan är det med bolaget att göra?
Ja.
Och då liksom bränner du bara upp pengarna för aktieägarna.
Och där har jag försökt lära mig på senare år liksom att se till att nu det finns en väg för kapitalet att återkomma till aktieägarna på något sätt. till exempel just nu så jag sitter med aktier i det polska mobilspelsbolaget Huge Inc. Mm. Och då finns det ju en amerikansk peer till dem som heter Double Down Interactive som jag också ägt från tid till annan.
Mm.
Och skillnaden mellan Double Down och Huge är ju att Huge ska göra stora återköp men Double Down ska inte göra det. Och sen så är multiplarna i ungefär samma nivåer.
Mm.
Och hade det varit för 3 år sedan så hade inte jag liksom valt Huge före för att Double Down handlas ändå via amerikanska börser. Det är lättare att komma åt, lättare att köpa aktier, lättare att sälja. Men nu har jag ändå valt det alternativet som är svårare att köpa och sälja kopplat till att det ena bolaget återköper aktier i stor skala. Just för att det ska finnas en väg vidare.
Ja.
Hur ska jag liksom någonsin kunna få den här uppvärderingen som jag har ändå hoppats på?
Exakt, för det är lite av kruxet i alla de casen. Hur... Ja. Ja, vem var det som sa det? Det var väl var det Einhorn? Så sa det när han var gäst i någon podd nyligen.
Jo, det var jättebra avsnitt till och med.
Yeah. Best like the best.
Ja, yeah. Exakt. Där han sa liksom, det är ju skitbra att köpa billiga bolag, men någon annan måste ju se det också för att det ska uppvärderas.
Ja. Och det är det jag menar, någon som typ Buffett då är ju väldigt bra på att ha tålamod i sånt fall. Alltså vissa, många värdningser är ju duktiga på tålamod.
Då. Men det som var kul var liksom, han tryckte på ibland, that's not good enough, för du måste, liksom, måste ju få tillbaka pengarna på något sätt.
Mm.
Och då just att bolaget tar det i egna händer.
Mm.
Och Einhorn löste det genom återköpa utdelningar. Det är lösningen på varför det här P4-bolaget aldrig ska förbli P4.
Yeah.
För de löser det själva.
Mm. Men jag tror tidigare också, om du backar tillbaka till partnership som till exempel Buffett hade där, kunde man ju kanske på ett annat sätt också, om man hade lite kapital, ta kontroll över bolaget.
Mm.
Och sen realisera de värna själva. Det är ju nästan i princip omöjligt idag.
Ja.
För att den informationen finns ju tillgänglig för alla. Så varför skulle säljaren gå med på och sälja till mig för ett visst pris?
Mm.
När det kan finnas massa andra som kan ta det också. Medan om inte alla har informationen så vet man ju inte vilken potential som finns. Så då kan man köpa loss det och realisera själv.
Nej, precis. Och sen, då är problemet, det är om det är ett slaktvärde du ska försöka dra fram. För då kanske det också finns ett... Jag menar, det finns ju något personligt också med att den som har grundat bolaget och de är anställda i bolaget så ska det komma in och slakta. Kanske inte ens vill sälja oavsett. Så det är lite knepigt.
Och det var ju det som Warren tröttnade på liksom, efter ett par instanser av det. Han tyckte inte det var kul längre.
Nej.
Han vill liksom in gå in där i den här lilla amerikanska hålan där en stor del av befolkningen jobbade på en ort och sen bara lägga ner fabriken här för att skörda inventarier som var för mycket.
Mm.
Så han valde ju liksom ändå att gå vidare från det delvis drivet av vad som kändes rätt i hjärtat.
Ja, det är en ganska hjärtlös investeringsstrategi får man ändå säga.
Men där är också en stor sak, om man ska tänka den typen av situationer så är det viktigt också vad management har för initiativ eller instrument.
Mm.
För sitter de själva med mycket aktier som kan realisera ett värde så är det större sannolikhet att de kör de här trigger-eventen än om de inte sitter med någonting. För då kan
det är så jävla kul med många svenska storbolag där de har management med helt frånkopplade från bolaget. Mm. Sitter och ska styra bolaget, har liksom 1000 aktier eller några hundratals aktier.
Mm.
Hur ska man ens kunna lita på dem? Det är...
Nej, då får man ju de här problemen som man har typ, ja men i USA där ofta känns som att bonusprogrammen för ledningen är ofta kopplade till vissa nyckeltal typ vinst per aktie. Och då kan du ju använda balansräkning, kan du låna upp pengar till att återköpa aktier för att höja vinst per aktie, vilket långsiktigt är ju övrigt uselt, men det är bra för deras bonus ju. Ja. Och det är väl problemet som du pratade inne på, incitamenten liksom. Ja, och det är väl också Mangers citat, ja. Att visa med incitamenten så kommer jag visa det utfallet.
Ännu sjukare är ju de som är kopplade till aktiekursen.
Ja.
Alltså instrument.
Mm. Ja.
Mm. Där kan man ju verkligen ifrågasätta vad det
liksom bakom ligger. Det är pumpa PM, pumpa pressmeddelanden.
Framförallt om det är så liksom att kursen varierar mellan gå upp eller ner 50% varje år.
Mm.
Och sen ska de då liksom ha ett optionsprogram. Nu ska management be align med shareholders liksom genom det här optionsprogrammet. Okej, det här datumet får de optionerna. Det här, samma datum, 2 år senare konverterar de det till aktier.
Mm.
2 dagar senare sätter de det i öppna marknaden oavsett kurs.
Mm.
Då ska då incentives vara align.
Mm.
Ja, så är det ju inte.
Nej.
Det är ju typ som att de här som är management, de är med i något lotteri istället.
Yeah.
Det kan ju vara hur som helst uppvärderingen den dagen de säljer allting. Mm. Över öppna marknaden dag 2 efter att ha fått aktierna.
Mm. Nej, det är väl därför man gillar grundare som är med i bolag också. Dels man har skin in the game, men också att man kanske förhoppningsvis har lite långsiktigt långsiktig syn på det, att man har att lägga sig också. Har kvar bolaget.
Ja, förutom några grundare som inte alls vet hur man driver bolaget.
Nej, då är det ju svårt. Men då kanske de inte har kommit så långt heller förhoppningsvis.
Och det blir liksom det är lite den problem man har med typ Silicon Valley.
Mm.
När det har varit så jävla hett. Du är liksom, grundaren ska vara kvar och leda bolaget när det är moget. Mm. Det är ju en helt annan grej att starta ett bolag och vara liksom inne i det och sen faktiskt leda det när det är moget.
Ja, verkligen.
Det var, liksom, det var ju därför Musk fick kicken från PayPal. För han var ju vd där, han blev liksom tillsatt som vd. Man fick ju kicken för han hade ju ingen koll hur han skulle leda, hur han skulle leda det. Och han avgick ju för att det är inte värt här och sänka det här bolaget bara för min pride.
Nej, men det är sant. Men det blir så speciellt när det blir megacaps liksom. Då är det jättesvårt, är det något annat?
Men
det
var,
på svenska börsen har
men det var ju många... det var innan PayPal börsnoterades.
Okej,
okay, ja. Så, men när det ändå inte var liksom en startup längre, utan det var större, det var mer etablerat företag.
Det
är ju ändå väldigt stor skillnad på att driva etablerat bolag och starta.
Det är en ganska svår resa att göra, känns det. Ska vi säga något om Linas matkasse? Apropå bolag, där man kan gå in och ta en corner och styra bolaget lite.
Jag vill bara att alla ska veta att jag långade såklart Linas matkasse 100% av portföljen igår, innan rapporten kom ut med lönsamhet. Så att hela min portfölj är upp 80% idag. Jag sålde i morse innan när det var upp 85% och inte när det är upp 60%.
När det bara är upp 65.
Exakt.
Nej, men först, det är väl kul om någon podd kan säga grattis till Olle istället för att såga här. För det var att han har fått mycket skit.
Han har fått mycket skit.
Alltså, alla... inte till mig själv utan andra Olle.
Nej,
jag vill bara ändå säga, jag har sagt till honom att jag tror inte att det här kommer gå vägen. Nej. Men att jag gillar att han gillar hans mindset. Jag gillar att han gör det, att han ändå känner sig att det här ska jag röra åren på. Och sätter återigen skin in the game, apropå det. Att ändå köpa det i den största positionen liksom. Och gå in med ganska mycket kapital på honom på att... Okej, jag tror att vi kan förändra det här på något sätt. Jag tycker det är jävligt cool... generellt att han spelade long game hela tiden.
Ja, och var så öppen med det också. Och transparent liksom berätta om vad man tror och tycker om bolaget. Alltså oavsett hur det går så är det ju det som man ska göra.
Ja.
Sen personligen kan jag säga att jag förstår inte de här affärsmodellerna alls. Du lägger så sjukt mycket pengar på att anskaffa kunder och jag tror ju många... Jag vet inte hur du ska behålla lönsamheten långsiktigt.
Nej, vi pratade om det tidigare. De köpte ju något i Danmark, alltså, en kundstock. Och vad sa de betalar 1 000 kronor per kund.
Ja, och det...
Och då kan man ju sätta relation med, om man inte har matkasse, så är ju en matkasse kostar ungefär 1 000 kronor för en vecka.
Jag tror det är
så sinnessjukt dyrt ändå. Alltså i relation till sån här lifetime value på customern, liksom ifall den stannar kvar under...
Nej, men det är ju det som är problemet, att jag tror att snittkund, nu sitter inte jag på Linas statistik, men tittar man på HelloFresh så gick det klassiska är att kunderna är on-off.
Ja.
Att de kommer in, kör några veckor, tröttnar, gör något annat några veckor.
Du måste liksom återrequire dem hela jäkla tiden med incitament att du ska sänka priserna. Men om du sänker priserna så kan du inte bibehålla någon marginal. Nej.
Och sen ska det ändå betalas med någon form av vinst, tänker jag, så, eller någon form av marginal. Så att det är inte så att du får 1 000 kronor, du får inte tillbaka den första veckan, utan ett antal veckor innan de faktiskt är kund liksom. Eller innan du får tillbaka den betalningen.
Så det är en ekvation som går ihop ifall det är bra kunder, vilket det förmodligen förhoppningsvis i det här fallet var, vilket, alltså annars har de inte betalt det här gissningsvis. Jag tror nog ändå att jag var lite skeptisk innan jag läste PM. Jag tänkte att det var sinnessjukt mycket att de betalar 1 000 spänn per kund. Men sen så, om de då kostar 1 000 spänn i veckan för den här matkassen liksom, då är inte det så himla farligt. Liksom stannar genomsnittspersonen i 3 månader så är det ändå en ganska vettig affär. Framförallt det som de ger bort gratis matkassa, det är ju samma sak. Det är också 1 000 spänn bort när de ger bort en gratis matkassa.
Men för det är HelloFresh stora grejer, de drar ju extremt mycket på UA. Alltså lägger extremt mycket på kostnad. Dels får du ju rabatter med allting. Senast när jag köpte en grej från Kjell, då låg det liksom en rabattkod i lådan från Kjell också, så antagligen pröjsar de ju säkert Kjell också några kronor för att få lägga den där, eller för att de på Kjell ska lägga den. Och sen så skickar de ju gratis matkassa heter den också, delar ut ju. Det måste kosta extremt mycket UA. Och det är ju också, som du säger, det är 1 000 spänn ju, när de ger bort en gratis veckas mat.
Ja, om du sätter det i relation till alltså de egna målen som Linas matkassa satt upp, så de har ju något mål om 4-6% i EBIT-marginal. Så det är ändå ett antal kassar som ska in för att du ska få tillbaka...
20 veckor i snitt.
Ja, exakt. Liksom för att få tillbaka de här kunderna som de har köpt in, så det är inte heller att det är någon jättesnabb återbetalningstid.
Nej.
En annan sak också är lite moten i den här typen av business.
Det är det jag säger, för jag har ju tänkt starta Fabians matkasse här nu. Och det är så här, jag använder ChatGPT, genererar recepten, sen använder jag ChatGPT för att bygga en widget så jag kan skicka vidare recepten till typ Amazon Fresh eller whatever.
Som får man dropship.
Exakt, som blir dropship. Fyller den här matkassen, skickar ut det till er. Och så får ni recepten, matkassen och maten till liksom inköpspris, och så tar jag 1% på det. 1% marginal, ja då har jag HelloFresh marginal typ. Men jag tror bara en person där.
Ja. Jag tror också svårt. Det är, rent affärsmässigt så är vallgraven icke befintlig. Alltså för vem som helst kan göra, och vissa matvarukedjor har ju kört matkassa också. Jag har haft bland annat från Citygross, vet jag, testade det. Men jag tror att det är väl snarare då som kanske med Coca-Cola och Pepsi. Alltså det finns ju ändå ett brand awareness som har ett värde. HelloFresh är ju ändå känt nu. Du kan, i princip vem som helst kan du fråga i Sverige, så vet de ändå vad det är, även om de inte har provat matkassarna. Men problemet... det är typ det som är. Och Lina ser ju ganska nära det också i Sverige.
Men problemet är att alltså, alla älskar Coca-Cola. Alltså som dricker Coca-Cola. Jag undrar liksom, de här Linas matkasse och HelloFresh, kommer det bli som Deliveroo, där det är en sån här hatkärlek? Du hatar det, men du vet, ah, jag vill köpa från den här restaurangen. Det ligger långt bort, så jag orkar inte åka dit. Ah, jag får beställa hit, men det är liksom 50-50. Det saknas, ja, det någonting, eller är det kallt? För att det är ju, som du säger, själv säger med HelloFresh, ah, fan, nu fick det bli mögliga grönsaker igen. Då blir det liksom lite så här. Ah.
Men generellt skulle jag säga, jag har haft strul med de senaste veckorna, men generellt är de ju väldigt bra. Och jag tror att många också känner, kanske speciellt om man kanske inte är van att laga så mycket mat, alltså så är det många som tycker att det är jäkligt kul att så här, shit, helt plötsligt kan jag laga mat och det blir bra. Jag följer instruktionerna och så blir det ju god mat liksom. Och jag tycker Linas är bra också, ska tilläggas. Alltså, men jag, även om jag tycker att HelloFresh har lite vassare. Så jag vet inte, men den är svår, den är lite svår faktiskt. Det största problemet tror jag är egentligen här med UVAT. Alltså att det kostar så pass mycket att behålla kunder. Vad kan man få för marginal i det? Alltså, ska man växa så måste man gasa ytterligare. Helt en finansieringsbehov. Jag har varit väldigt förvånad när den rapporten såg så bra ut. Nu har inte jag läst hela rapporten i och för sig, men siffrorna såg väldigt spontant bra ut.
Nej, jag har ingen skill in the game, så det spelar ingen roll.
Jag tror det är typ att liksom, snarare var nyemissionsläge på det.
Förra rapporten var ändå inte alls lika illa som det varit innan dess.
Okej, okay, så du har börjat vända lite innan.
Ja, och sen så, det blir en jävla skillnad om du ska göra någon form av marknadsföringskampanj med den här floaten från dina existerande kunder, jämfört med om du ska göra det som i mobilspelfallet med pengar som du får tillbaka i efterhand. Mm. I både HelloFresh och Linas matkattefallet, då får du in pengarna från dem i förväg. Och sen levererar de maten. Mm. Och det är de pengarna som de har på balansräkningen redan. Mm. De kan de ju använda för marknadsföringen. Mm. Så de behöver liksom lite mindre fantastiska return on investment-siffror för att det ska bli lönt att snurra marknadsföring i ett hjul där du får pengarna i förväg, för att du får det 30 dagar i efterhand. Mm.
Och där får man ju också koppla till det, tänka på att då kan man ju inte värdera kassan till någonting som att den skulle kunna användas till utdelningar egentligen. Nej, för det är ju pengar de har fått i förväg för kassa som de ska leverera.
Ja. Det är ju väldigt lätt att kolla på ett bolag av denna typen liksom, och konstatera att de har jättestor kassa, det är, man får bolaget gratis. Nej. Men ja, det är ju framtida leveranser som de liksom låst upp sig för. Liksom på samma sätt som man kollar på Neckar eller något annat bolag där de också får ordrar in cash i förväg, sen leverera.
Sen finns det ju säkert en viss flexibilitet där, för vi pratar ju om det, till exempel HelloFresh. Ibland så byter de ut paprikan mot en zucchini på kort varsel, antagligen för att den har blivit dyrare, att de inte kan köpa in lager. Och den flexibiliteten finns ju, så att risken är kanske lite mindre att de behöver köpa in saker dyrare än vad de har tagit betalt för.
Ja, de tar inte jättestor risk mot prisökningar i närtid.
För det är nästa stora grej som jag lyssnade på, det var något år sedan nu. Jag tror att vi tog upp HelloFresh i podden också. En intervju med HelloFresh-grundare i Business Breakdown, tror jag var den podden. Som var skitbra, för då pratade han väldigt mycket just om deras logistik. Och just hur de hanterar och olika kontrakt, leverantörskontrakt liksom också. Och det är väl, tror jag, egentligen största problemet Linas har på sikt. Att man måste få upp den skalan. För tittar man på, som både haft Linas och HelloFresh, tittar man på de prylar man får, så Linas, då ser man ju vad det är. Då är det ju liksom en Arla-grädde eller det är en... Alltså allting kommer ju från tredjepartsleverantörer. Men sen HelloFresh har ju allting eget paketerat. Sen köper ju de in väldigt mycket, men vissa saker har ju de även gått ut nu och börjat köpa egen produktion av. Saker de vet, typ potatis, att de behöver varje vecka. Dels kan de skriva kontrakten extremt flexibla. De kan i princip ner till sista att de skiftar mängden med flera ton liksom. Och leverantören måste bara lösa det då. Och vissa saker tar de över egen produktion då. Och det där tror jag är en stor grej. Det där tror jag att man kan göra den stora liksom marginalpåverkan, tänker jag. Att så här, hur löser de kontrakten? Och det är tillräckligt stor skala. Det är bara att jämföra med vilket industribolag som helst. Om du är konsult till typ Volvo, då har du oftast 45 eller 60 dagars... dina fakturer du skickar måste leva på så här 60 dagar. Men när de skickar ut en faktura, då är det 15 dagar. Och just det jag hjälper deras kapitalallokering jättemycket. Och det är lite samma sak, tänker jag. Blir man så pass stor som HelloFresh, då helt plötsligt kan man börja styra leverantörskontrakter med. Men jag kan tänka mig, nu så att jag är inte insatt i Linas, men jag kan tänka mig att de är lite mer händerna på leverantören. Men sen var det en av grejerna dock, apropå att byta ut prylar, som man dock kan störa sig på. Jag har ju fått nu så att det har varit massvis med strul de senaste veckorna med HelloFresh. En sån här liten, det är en riktig skitgrej egentligen. Men en större del är att de har skickat citroner bara de senaste veckorna. Så står det alltid att du ska ha lime i. Och det är väl hyfsat fint om du ska ha det i maten. Men om du ska servera någonting med limeklyftor till, då är det inte riktigt samma grej att ha en citronklyfta.
Smakar inte alls likadant.
Nej. Man sätter fram någon liksom, en fin liten taco eller burrito eller någonting så här, och så ska du pressa lite lime över med din stor fet citronklyfta. Ett riktigt Irlandsproblem, men det är ändå lite många
sådana.
När det blir väldigt många sådana saker så börjar man liksom störa sig lite på det.
Ja. Ska jag köpa en till sån här förresten? No.
Ja, det blir bra.
Samma eller?
Ja, det är bra.
Det blir jättebra.
Niklas?
Ja, ska jag pausa eller?
Nej, men ni kan fortsätta. Det blir kul att ni är med.
Nej, men jag tror också att de måste profilera sig på något sätt. Till exempel kom det ut för någon månad sedan med HelloFresh där kring deras distributionslager. Så jag kan ingen bakgrund kring det, men jag kan bara konstatera att det var en nyhet. Och det var inga positiva nyheter kring hur arbetsförhållandena var där. Jag kan tänka mig att det är en sån grej om till exempel Linas matkasse sköter det på ett bättre sätt, så att det kanske inte kommer ut i nyheter oavsett om det var sant eller inte, så kan ju det vara en sak som de har bättre än de här andra.
Och det kan ju vara liksom också förklaring till att man får fel grejer i eller så. Eller att, ja, men till exempel annars, här, återigen en av smågrejerna har ju varit att om det till exempel står två vitlöksklyftor i receptet, då har jag fått två hela vitlökar istället. Så att ena veckan, då tror jag fick fem hela vitlökar. För att det skulle vara liksom, det skulle vara en klyfta i receptet, låg det en hel vitlök, och skulle ha två i den, låg det två vitlökar. Och då är det någon, känns det som att det är någon sulagarbetare som bara sular ner en hel vitlök liksom, inte pallar packa eller inte hinner packa liksom, klart.
Om man har en låg marginal business med typ så här, man siktar på runt 5% rörelsemarginal, så är det ganska stor skillnad liksom.
Absolut.
Vad man kan göra.
Vi var inne på det här också lite, att det skulle vara portionsförpackat kontra att inte vara det.
Ja.
Och där är det intressant, för du nämnde ju att...
Ja, precis. Och det var Olle, alltså Kvarnström, som sa till mig att för både du och jag, typ alla man pratar med, tycker att det är ganska smidigt med de här portionspåsarna. Och för de som inte vet, så alltså HelloFresh, så får man ju hela, varje recept i en egen påse liksom, så man kan kolla, okej, jag vill göra det receptet, då har den en viss bokstav, och då plockar man ut en påse, så kan det inte bli fel med innehållet då, förutom om de har packat fel då. Men, och Linas packar ju alltid en stor låda liksom. Men där får man ju en stor skillnad tydligen då i packlinan, så att säga. Hur man packar de här sakerna, att det är ju mer komplext att packa separata påsar. För då måste du sätta i princip en lina på varje påse. Medan du packar en stor låda, då är det bara att mata ner alla de prylar som ska vara liksom. Det är lättare att plocka ihop det. Återigen en liten sån grej för att förbättra marginal också.
Ja, och uppenbarligen är det ju så att om man pratar med alla och de säger att de vill ha det på det sättet, så antingen får man ju ändra kundernas beteende på något sätt, eller så får man kanske anpassa sig till det.
Ja. Så jag tror ändå att det är en fördel att packa det i påsar, för kundens nytta i alla fall. Jag tror att många uppskattar det. Det är också mycket sådana små grejer. Det var ju samma som att HelloFresh har ju alltid skickat med kryddor också. De skickar ju inte salt och peppar, men de skickar ju ändå ofta kryddblandningar där ju i en liten egen påse, så att det blir exakt rätt med kryddan. Det tror jag Linas fick mycket klagomål på. Nu är det jag som gissar, men för de skickade ju aldrig med kryddor. Du var ju tvungen att ha då paprikapulver hemma, eller spiskummin eller kunde ha. Och jag vet att flera så här grannar som vi pratade med stördes jättemycket på det, för de hade inga kryddor hemma. Vi som har kryddor hemma tycker det är skitjobbigt dock, nu när de började skicka mer kryddor. För de kommer inte upp mot det. De kommer ju en egen liten plastpåse liksom, med paprikapulver. Så har man inte en aning om hur mycket man ska ha. Och sen får man stå, då blir det över. Och så ska man stå och hälla tillbaka till kryddburken om man inte ska slänga det. Jäkligt rörigt faktiskt. Men allt sånt där påverkar ju också. Liksom. Så jag tror att det är... Jag tror också mycket på faktiskt, som du är inne på, att man kanske ska nischa sig, tror jag, kan man ganska klok i det också. Göra någonting, att okej, då är vi lokalt, eller premiumprodukt, eller du vet inte för sig när jag ska säga det här, men det som Olle pratade om, alltså Olle som är i Linas matkasse, det var att han tyckte till exempel att tillagningstiderna är något man ska se över. Kan man kanske försöka pressa ner recepten lite, satsa på att göra ännu mer snabblagat eller lättlagat i alla fall, eller liksom hitta någonting där liksom, att okej, vi kan vara mer tidseffektiva än HelloFresh. Våra recept tar 20-30 minuter medan HelloFresh tar 30-40.
Alla som köper den typen av produkter har ändå någon form av ambition att korta ner matlagningstider. Så köper du inte den typen av grejer.
Nej, du köper det för att slippa komponera meny, alltså själv komma på vad du ska göra, för att slippa åka handlare. Och sen så behöver du inte, så går det snabbt när du ska laga det, för att du ser vad du ska göra.
Ja.
Så att jag tror absolut det ligger något i det.
Kunden borde gilla.
Ja. Jag tror också, om jag ska gissa någonting utifrån mitt eget beteende, så vill man ju ha kortare recept på vardagen. När man har jobb och familj och massa sånt. Och sen kanske lite längre recept på helgen, när man har mer tid.
Ja.
Nu ser ni inte live vad som händer, men Fabian kom in med 4 shots och 4 öl.
Det är sån här malört shot som är populärt här.
Vi befinner oss som sagt i svenska delen av Chicago, då är det ju malnört shots som gäller.
Mm. Det känns också bra att alla som lyssnar på det kommer se framför sig en riktig fylleresa. Riktigt så illa är det inte, men framstår som det just nu.
Nej, kommer säkert bli det idag, men det kommer bli en rolig inspelning. Ja, skål.
Skål.
Skål. Ytterligare där ska vi ut på det.
Fabian sa precis att all fintech är scam.
Vill du utveckla?
Ja, det, Niklas stängde av förut när vi tog en malört för att Niklas orkade inte ens dricka upp den.
För han har ju lämnat en tredjedel.
Han har lämnat en tredjedel.
Och han är på väg till toaletten just
han
nu.
Så han kommer inte bara tillbaka på 20 minuter. Så vi har suttit och snackat om fintech. Och vi har alla kommit överens om att det är en scam. All fintech är ju bara... Det är ju subprime-lån. Du vill klämma ut de som har det sämst i samhället. Och få dem att betala för mycket pengar. Eller liksom... Lägga ut pengar som de inte egentligen har.
Du vill plocka en liten del av bankens verksamhet. Lägga det under ditt eget paraply. Och sen ta avgifter på det. Du ska tjäna hela din existensberättande på den här lilla delen av bankens verksamhet. Som banken inte tjänar några pengar på.
Exakt. För det är det som är grejen. Du har ju liksom de bra bolagen. Du har ju bankerna.
Ja.
Du har också de bra konsumentbolagen. Du har ju Apple till exempel. Ska du liksom köpa en iPhone. De bästa kunderna, de går ju direkt via Apple och liksom avbetalning där. Och de som är sämre, eller cashar, det är de bästa. De är sämre, de kan inte gå via Apple för de får inte godkänt. Så går de liksom till sämre bolag. Ja, det finns ju högre marginal där. Varför då? Jo, det är som en högrisk jävla bond. Det är för att det är jävligt hög sannolikhet att de här kommer konka på sitt lån och inte betala åter. Men av någon anledning så tror ju många att fintech är någon ny gudomlig grej.
Och sen tänker man sig själv, vad hade varit optimalt? Alltså jag är kund till Avanza.
Yeah.
Hade jag velat att Avanza skulle ha betalkort och allting och sluta använda banken, sluta använda Klarna, bara använda en enda part. Ja, men fintech är lite så här, ja men den här ska göra den här lilla delen, ska den här göra den här lilla delen och ska den här göra den här lilla delen av min ekonomi. Alltså min dröm är ju bara att det finns en enda part som jag har den enda interaktionen med och den är liksom den enda.
Det roligaste var
motsatsen till att bryta upp det här i små bitar.
Det roligaste var ändå typ 2020 och lite innan 2018-2019 när det var så många bolag som startades för att de skulle disrupta försäkringar.
Yeah.
Det var det här har inte förändrats på hundratals år. Det är ripe for destruction. Ja, det finns en anledning. Det är för att det fungerar väldigt, väldigt bra. Det är därför det inte ändrats.
Och så är det roligt när så här diverse individer kollar på detta. Oh, försäkringsbolaget växer snabbt. Ja, men ett försäkringsbolag kan växa exakt hur snabbt de vill. De kan bara, så fort de tar mindre betalt än vad de kommer få ut i premier, så kommer försäkringsbolaget växa.
Mm.
Och ju snabbare försäkringsbolaget växer, ju större risk är det att det här liksom är ett korthus som kommer falla ihop en vacker dag.
Ja, för det jag tänkte på, nu missade jag lite här, men du var inne på tidigare innan vi spelade in ju att nu pratar om fintech och mycket av de grejerna, att det går väldigt mycket mot subprime ju. Det du fokuserade egentligen på att okej, det du kan växa på det är att gå och ge mer krediter till de som inte egentligen är så kreditvärdiga.
Mm.
Typ Klarna då liksom, som ger fakturor till precis vem som helst. Egentligen ger samma sak. Jag tänker på det enda stora som har hänt typ inom försäkringen i Sverige, det är väl de här Hedvig som liksom är lite halvframgångsrika. Nu kanske det är sånt totalt, de kanske växer jättemycket. Men de känns ju som att i all marknadsföring för Hedvig så handlar det ju väldigt mycket om att det går väldigt snabbt, du får ut pengarna, det är inte så krångligt liksom. Det är ju egentligen exakt samma sak, det är ju subprime igen. Okej, du kollar egentligen inte ens om försäkringsclaimen är riktig nästan. Alltså om det är ju enda sättet att betala ut en försäkring snabbt. Som du säger, dels kan du växa på att du tar för lite betalt och sen kan du betala ut premierna väldigt snabbt för du kanske har riskkapital som kommer in och så bara betalar du ut allt snabbt, då blir folk skitnöjda och går ner och vidare. Men om du sitter med massa försäkringsbedragare som kunder, eventuellt då, nu säger jag inte att det är så, men jag bara menar att i teorin känns det som att så här,
och sen sitter
det är nödvändigtvis någonting positivt och långsiktigt för
sen aktierna. Sitter du där som försäkringsbedragare och ska välja vilket försäkringsbolag du ska välja. Då kan du välja de här svenska standardbolagen och sen, eller så kan du välja det här bolaget som skryter om att de betalar ut allting snabbt.
Och så väljer du riskkapital.
Ja. För jag menar, du vill ju att det ska vara lätt. Det är därför det finns en marknad för alla såna här saker. Alltså även om man inte är ute efter delbetalningen eller avbetalningen med Klarna, du vill ju att det ska vara lätt att köpa någonting. Du pallar inte varje gång skriva in alla dina kortuppgifter, vart du bor, din adress, utan det ska komma automatiskt. Sen ska
jag hör verkligen, du vill dra in bullcaset för One Payment med Klarna här. Från försäkringen, One Payment med Klarna. Men
och jag håller med det som du var inne på innan vi spelade in också med att en av de största egentligen för med Klarna, om man kör Klarna faktura, det är som sagt är jättesmidigt i ett klick och så är det liksom inte betalt, är det inte? Men du har grejerna i alla fall. Och sen får du hem grejerna. Och många gör ju ändå så idag när mer och mer e-handel att man köper hem saker och sen så kollar man igenom vad man faktiskt ska behålla. Sen skickar man tillbaka en hel del. Och då behöver du aldrig lägga ut pengarna. Så du har ingen liksom kapitalbindning i det som privatperson, utan du kan klicka i det här på fakturan kommer jag skicka tillbaka. Ja. Och så betalar du bara för det du behöver.
Exakt. Och därför
liksom konsumenten.
För några år sedan när jag kollade på Klarna.
Det är en koppling till HelloFresh också. Och, det är samma sak. De gör det enklare för folk.
Och som du kommenterade förut, innan vi spelade in, var ju liksom, men det här one payment, det ökar ju på conversion. Och det kollade jag på och jag bara, shit, det här är otroligt. Men så tänkte man efter, det är för att man behöver inte betala.
Nej.
Så det är klart att öka på conversion. Du kan köpa hur mycket som helst. Ja. Allt du önskar det. Du behöver inte betala det här. Du behöver inte ens tänka på det. Det betyder inte att Klarna kommer få se det här.
Sen måste man räkna in åter det som skickas tillbaka då kanske också. För att de inte har råd eller att de inte får in betalningar.
Ja, men jag tänker på helt liksom defaultligt eller liksom de lånen de inte kommer liksom kunna få betalt på.
Mm.
Nej, och sen vem som gör det här spelar ingen roll. Och det var ju lite som Olle var inne på. Alltså, det här har ju blivit små nischer som alla möjliga olika aktörer tar en liten del av. Alltså om någon hade bestämt sig för att göra allting hade det varit smidigare.
Mm.
Men jag tror att det finns en marknad för den här typen av lösningar. Man vill att det ska vara så pass säkert som
möjligt. Ja. Och du kan ju inte gå tillbaka till att varje e-handlare har en egen checkout idag.
Mm.
Alltså nu är det så pass smidigt ändå att ha uppgifter lagrade hos någon.
Mm.
Men sen blir det larvigt också när du går in och så finns det 10 olika alternativ. Liksom. Vilken checkout vill du använda? Och alla är exakt likvärdiga. Det är noll skillnad mellan dem. Det är typ bara Klarna som har. Nu har de flesta delbetalningar med Qliro och sådär.
Och där visar man också på vilket jävla värde det här tillför.
Mm.
När det finns x antal olika sådana här som... Det spelar ingen roll vilka man väljer. Nej. Alla är samma sak ändå.
Ja, men det finns ingen vallgrav i det uttaget.
Nej. Och liksom, du vill beställa någonting.
Ja.
Så den dagen kommer så...
Vi hade ju någon gång, när vi pluggade Fabian. Du kanske inte var med, men då var det en föreläsning av en av grunderna av onlinepizza var det. Han pratade, jag kan tänka mig så var det väl när Klarna liksom var nytt och de var ganska ensamma på svenska marknaden att det var lite magiskt för henne. Vi lägger in den här produkten och då helt plötsligt så får vi mer försäljning. Mm. Och så snackade han om onlinepizza som de lyckades. När de gick ut i början, de hade ju egenbyggda små telefonapparater precis som, eller datorer som de hade ordrarna på.
Mm.
När de gick ut i pizzerierna så förstod inte pizzerierna varför de skulle ha den här liksom onlinepizza-apparaten som stod där. Sen när de äntligen fick någon att prova, de sa typ att vi står för alla kostnader, får vi bara ställa in den här på prov liksom.
Mm.
Sen märkte den här pizzabaren då helt plötsligt att det började. Det var ju som en magisk maskin, beskrev de det såhär. Det bara dyker upp ordrar.
Yeah.
Jag bara står här och ser plötsligt dyker upp beställningar liksom.
Mm.
Och då helt plötsligt såhär spreds ju liksom word of mouth att okej, det finns någon form av maskin som levererar beställningar, som producerar beställningar.
Mm. Ja.
Den effekten tror jag att Klarna hade i början. Att såhär, fan det här är ändå magiskt. Vi stoppar in en checkout, vi slipper stå för någon utvecklare och checkout. Och helt plötsligt får vi mer beställningar för fler klickar hem grejer.
Absolut, men problemet är liksom såhär.
Det är svårt att hålla uppe den vallgraven.
När du är en viss storlek.
Ja, det är ju ingen vallgrav.
Nej, men alltså också när du är en viss storlek kan nästan allting fungera. Det är liksom när du ska växa hur mycket som helst.
Mm.
Du behöver ta in alla kunder för att visa tillväxt. Och det är väl bara, det är väl online pizza väl nu, det är väl delivery hero.
Mm.
Och det går ju så där liksom.
Ja.
Och det är väl samma sak med Klarna, det är liksom där det funkar.
Det är för att det finns 1000 konkurrenter. Finns ingen vallgrav vem som inte kan sätta sig på en mopp och köra en pizza.
Exakt, och det är väl samma sak med Klarna. Hade de hållit sig till sin grej i början som var liksom fakturer och du tar inte in så hur mycket pengar som helst och bara tar det lugnt. Då hade det säkert fortfarande liksom, de har säkert varit superlönsamma nu. Men grejen är att de behöver ju växa satan, ta in hur mycket människor som helst. De här människorna kommer inte betala tillbaka och då kommer det sluta med liksom att
kreditförlusterna skenar.
Ja, exakt.
Men det här är väl lite en integritetsfråga också. Alltså om du har 20 olika sidor med sina egna betalningar och du på varje sida ska klicka in dina kortuppgifter så måste ju sannolikheten öga för att det kommer kapas på något sätt.
Medan det är väl därför man vill som privatperson också bara ha en checkout.
Ja,
alltså,
exakt.
Det är i och för sig lite de vallgrav. För om jag till exempel ser att det finns ett par olika, då väljer jag ju Klarna. För att jag vet att det finns mina
förutom
uppgifter.
Förutom om det kommer en som så här också erbjuder någon typ av rabatt eller procentuell liksom.
Mm.
Alltså helst vill du ju ha det på någon aktör som du litar på, typ din bank. Mm. Eller någonting som redan har alla dina uppgifter. Där kan ju inte speciellt mycket hända.
Där är väl Swish väldigt starkt.
Ja.
Nackdelen är då om man är som jag som gillar kreditkort, alltså man plockar bonusar, cashback eller så.
Ja.
Det får man inte via Swish. Men annars är Swish måste ju vara tryggast, men det är samägs av bankerna.
Men Swish har ju hjälpt jättemycket också. Till exempel om man ska sportsbetta lite, alltså via olika hemsidor. Mm. Tidigare så var det ju att om du ska betala in pengar till den här sidan så går det på några sekunder. Ska du ta ut dina pengar så är det 3-4 bankdagar.
Ja.
Nu med Swish så får du tillbaka pengar också.
Ja, just det,
på någon sekund.
Ja. Det är faktiskt sant.
Det är skönt, för det är ju liksom classic gambling way. Det är betala in hur snabbt som helst och sen ska du dra ut på det så länge som möjligt. Hålla kvar de pengarna på kontot. Och sen ge det incitament för att du ska fortsätta gamla.
Exakt.
Så om man går tillbaka till fintech. Vi förstår existensberättigandet för Klarna och Swish. Men vi fattar liksom inte varför det ska vara 1000 startups inom denna nischen.
Nej. Som ska göra exakt samma sak. Det är helt värdelöst. Ja. Och jag förstår inte existensberättigandet för att Klarna ska vara så stort som det är.
Det borde kunna lösa sig av banken.
Att det finns så många människor som vill pumpa in pengar till värderingen som det är nu.
Det känns ganska mycket som att det blir en så här lite förvaltardarling, fast för VC-bolag då. Ja, men man hittar du kan aldrig gå fel med Klarna.
Men jag tänker att det är som i skoterbolagen. Det är liksom, vid en viss punkt så är det liksom, det är mindre risk för dig som investerare att betala för de här bolagen en liten summa, 1% av din portfölj, och vara med. Mm. För att om det här går vägen, eller rättare sagt, om det här inte går vägen förlorar 1% av din portfölj. Men går det här vägen och alla andra är med och du inte är med, kommer det se ut som världen dummaste människa.
Men det är precis som, vilket bolag var det som man gjorde som i USA ju? Det var väl ett av nifty-fifty-bolagen ju. Det var ju såhär, ja men det kan aldrig gå fel liksom.
Du kan aldrig gå fel med att köpa IBM.
IBM var det, tack.
Var det, typ.
Precis. Och det är väl typiskt sånt. Så är det ju hela tiden.
Exakt. Det blir så här,
du kommer aldrig bli avskedad för att du investerar i Fortnox. Du kommer aldrig bli avskedad för att du köper Klarna.
Exakt, men du kan bli avskedad för att du inte köper det. Och så, går det, och så får du samtal från den. Varför köpte du inte det här? Det var så solklart.
Ja.
Köper de här jävla skoterbolagen som du aldrig kommer kunna tjäna pengar på.
Nej. Men det är det klassiska. Du är mer rädd för att förlora. Mm. Alltså för att inte förlora än att vinna.
Ja. Och att det är din karriär snarare som du bettar på. Du skit egentligen i pengar om du förlorar någon procent här och var. Det är viktigt att du behåller din karriär.
Det är väl problemet i slutändan med OPM. Liksom. Det är så här att incitamentet där är så jävla skeva. För dem är det ju karriären och avgiften. Och för oss är det att få en liksom, liten extra procent på indexet.
Mm.
Olle sitter här.
Vad tycker du om sitter här och Olle sitter här och...
Alltså... Det här avsnittet innebär i princip att man bara sitter och pratar om saker man inte har någon aning om.
Nej men alltså vi ska säga, vi är ändå 6-7 öl liksom inne. Niklas är på 2 öl. Men också...
om man ska prata om någonting som man inte har någon aning om, så är det bättre efter 4 öl än innan.
Det kan man ändå säga, då har man friskrivit sig.
Ja.
Vad har du en aning om då som du pratar om? Vad har du för någonting? Har du kvar Scanbook?
Ja.
Ja.
Ja, jo. Men det är fortsatt bra. Mm. Det är fortsatt låg värdering. Vi pratar... 566 kassaflöde efter skatt och efter allt.
Mm.
Värderingen.
Och där kan man prata moat ändå.
Ja, men det är ändå en moat.
För det är väl boktryckaren, eller
hur? Ingen tänker att det finns någon moat i att trycka böcker.
Nej.
Men ofta så har de här boktryckarna avtal med en förläggare.
Mm.
Där de i princip, vi trycker alla böcker till den här förläggaren.
Mm.
Och grejen är liksom, om du ska starta upp en ny boktryckare så måste du i princip redan från början, dag ett, signa tillräckligt mycket produktionskapacitet för att kunna köra minst en lina med 1, 2, 3, 4, 5 förlag.
Mm.
Där du levererar allting till dem.
Mm.
Så det finns ju ingen människa i hela världen som skulle starta upp en boktryckare i Europa just nu.
Mm. Och det här är intressant. Nu drar jag en parallell här till. Vi pratar ju om Olle Kvarnström, som är med i Linas matkassa. Det var ett jättebra avsnitt med honom av på den marknaden. Då var de ju på Svenska Medaljfabriken som han köpte upp ju. Och där pratar han jättemycket om att han älskar den typ av bolag. Det var roligt annorlunda
typ. Jag tror till och med han nämner Scanbook där kanske, eller?
Ja, han nämner en boktryckare.
Ja.
Han säger inte den uttryckligen, han äger väl också aktier i Scanbook.
Det är väl den enda noterade svenska boktryckaren.
Ja, så jag för mig det också. För då nämner han just det, att han älskar den typen av case. Den typen av vallgrav som man kanske inte tänker på. Det vill säga ett bolag som du säger jobbar i en i princip döende bransch.
Ja.
Och som dessutom är väldigt kapitalintensiv. Och då är det, i marknaden så pratar de ju om att de är Svenska Medaljfabriken. För vem skulle någonsin starta upp en ny medaljfabrik?
Ja.
Det kostar jättemycket investeringar för att köpa maskiner. Och det finns liksom ingen växande, inget kapital för det. Och exakt samma som en boktryckare. Jag tycker det är jäkligt intressant.
Ja. Alltså,
och det gör att marginalerna för de som får som är kvar blir bättre. Liksom.
Alltså Scanbook, i samband med, de gjorde ett förvärv för några år sedan med en litauisk boktryckare.
Mm.
Och sen så la de 100 miljoner i capex på att fixa en modern maskinpark.
Mm.
Och... ska du starta upp det här från scratch utan de här liggande legacy-maskinerna så kostar det jättemycket mer än de här 100 miljoner de lade på maskinparken det året.
Mm. Mm.
Och det kommer ju inte hända. Alltså om det är så att volymerna faller så kommer sakta den spelaren i branschen som har sämst lönsamhet falla bort.
Mm.
Och skulle det vara så att volymerna växer så behövs det liksom typ ingen capex heller, för du kan liksom börja trycka böcker på nätterna och kvällarna och du kan öka mängden personal och du kan liksom ändå du kan typ skala upp den existerande maskinpark. Så det är typ så här, ja, men går det ner så försvinner konkurrenter, och går det upp så kan du själv skala utan att investera i massa capex. Det är en ganska trevlig nisch, men det handlar ju också om att betala rätt pris liksom. Du kan inte betala P14 för det här, för då kommer du aldrig få någon avkastning som är bättre än någon form av index. Då är det mycket bättre att köpa en indexfond. Men om du köper de här små nischbolagen som typ så här har någon form av mot drivet av att det kostar jävligt mycket att starta upp en liknande verksamhet idag. Men det är avskrivet sedan länge tillbaka liksom, i böckerna. Då kan det liksom ändå räcka för att den här vinsten som levereras ska vara tillräckligt många stor del procentuellt av den investering du gör i bolaget för att du ska liksom slå en index med att äga det här lilla skitbolaget som inte... Ja, jätteduktigt bolag för övrigt. Inte skitbolag någonstans. Men... Finns det nej, de är jätteduktiga, så det är inte, liksom, det är inte skitbolag på det sättet. Men det ser sig som ett skitbolag när man har
ett säga, ur gemene man så tycker de att det är något litet skitbolag liksom, för att man vet inte vad det är lite, att det är ohet bransch och så vidare.
Det här kommer aldrig växa igen.
Nej. Vad finns det för andra exempel på sådana bolag då? Har vi några mer på Stockholmsbörsen?
Alltså, både jag och det, men jag sitter ju med Nordic Paper. Och det är ändå liknande på ett sätt.
Det är kul
för och att... de trodde jag höll på med papper, men de håller ju på med bakpapper. Eller vad heter det?
De gör muffinsformar, bakplåtspapper.
Bakplåtspapper, tack.
Sen så gör de ju nischspecialprodukter inom kraftpapperssegmentet. Exempelvis så används deras papper typ som det här mellanlaget mellan träet i golvet och själva playwaren som ligger under själva träytan. Eller i kablar till elektronik.
Ja, det är ju det som är det intressanta. De har ju sina applikationer inom massa olika industrier. Alltså de är ju mer exponerade mot de här som inte är så konjunkturkänsliga. Det är därför jag tycker att det är ett väldigt missförstått case på många sätt.
Ja.
Det finns ju en del av det som är konjunkturkänsligt, craft. Alltså den delen som Olle precis beskrev. Men du har ju greaseproof-delen som är 65-70% mot livsmedel. Och det kommer ju inte, alltså folk kommer inte köpa mindre bakplåtspapper för att det är någon...
Nej, det är inte det första man drar in på.
Nej.
Och sen går man tillbaka och jämför uppstartskostnaden för att starta ett massabruk i Sverige med tillhörande papperbruk, alla miljötillstånd, alla investeringar, maskiner, allt du ska göra. Och så jämför man det med nuvarande market cap. Och det finns ju ingen rationell spelare i världen som skulle starta upp ett pappersbruk i Sverige idag. Så vägen, om du vill äga ett pappersbruk i Sverige och köpa ett existerande ju. Så då finns ju moten drivet av att de här return on investment är jättedåliga. Och det är moten snarare.
Och alltså det här
de jättedåliga nyckeltal, det är delar av moten.
Jag tror så...
Det är intressant faktiskt.
Det har ju beskrivits.
Ja. Det är helt tvärtom vad för liksom folk skulle tänka.
Ja, folk vill ha ju ROIC på typ så här 30%.
Ja.
Och här så kan du ha en ROIC om du redan har en existerande verksamhet som snurrar på typ 10%.
Exakt.
Om du ska starta från scratch så pratar vi typ 4%.
Exakt, för har du
30, ingen kommer
någonsin göra det. 30% ser bra ut, locka till konkurrenterna, de vill komma in där och dra ner det.
Ja.
Eller hur? Och här, vem fan vill komma in för 4%?
När bara miljötillstånden i Sverige är ju ett jävla helvete.
Ja.
Ja, de har ju haft, de ska ju expandera nu i sin största fabrik. Och där ansökte de för 2,5 år sedan och fick nu precis godkänt att öka. Så det är ju jätteprocesser och det är inget företag som kommer komma in på den här nischen överhuvudtaget.
Och då är det expandering som är jättemycket bättre nyckeltal än att starta från scratch. Men det finns ju några spelare inom branschen och några spelare i Östeuropa som expanderar och sådär. Så det finns ju ändå konkurrens, men inte här. Och...
Finns det någon mot om att vara i Sverige? För om vi tar då, vi går tillbaka till medaljfabriken. De har ju väldigt mot av bara det faktum att det står att det är svenskt. För om kungen ska dela ut en medalj till exempel, då ska ju den man med vara tillverkad i Sverige. Då vill man inte köpa en kinesisk medalj, det köper man ju. Men när det gäller papper och skog, vi importerar ju en stor del av vårt virke och så vad jag vet från Östeuropa till exempel. Där har det varit som problem när det har varit krig då i Ukraina. Där är det mycket mer prisdrivet. Varför köper man från Nordic Paper i Sverige som att man är dyrare än ett östeuropeiskt?
Alltså i det här fallet så är det ju dels, så är det ju inte själva, om du ska ta ner träd, så kommer de tar ju inte själva stammarna liksom och gör produkter av det, utan de tar ju restprodukten. Så de tar ju de här avskalade bitarna på kanten av trästocken och sen tar de grenarna. Det är det som är massaveden som blir till pappersmassan och blir till slutprodukten. Så det är ju inte, man konkurrerar inte med ukrainska skogar som ska bli till svenska parkettgolv. Utan det är liksom det som blir kvar som du inte kan använda till parkettgolv som man förvandlar till den här produkten.
Men det är ändå dyrare med svensk personal, tänker jag, än ukrainsk personal.
Då kan vi fråga sig liksom hur mycket Hur mycket kostar personalen i relation till din potentiella investeringskostnaden att starta upp det här från scratch? Alltså de här maskinlinjerna de har, det är delar av produktionslinjerna har ju rester från 70-talet.
Som... Nej, men det jag menar är, om du säger att det finns konkurrenter nämligen i Östeuropa, lär inte de vara billigare? Alltså varför, finns det någon vallgrav i att det är svenskt? Eller handlar det bara om att de är ett bra bolag?
Alltså konkurrenterna...
Att de har en upparbetade kundrelation eller det?
Alltså du får ju bättre avkastning som svensk att köpa aktier i bolaget än att en som Östeuropa är att spendera pengar i att öka produktionskapaciteten i Östeuropa inom samma nisch.
Ja, men så de produkterna finns inte i Östeuropa?
Alltså den här blandningen av produkter finns inte. De har ju konkurrenter på vissa specifika delar av sina produkter, men inte på helheten.
Nej, just det. Så det är sånt fall skulle det vara en mängd olika konkurrenter som
så är det ju.
För det jag fiskar efter som är otydligt, det är ju liksom att alla säger ICA och de köper in sitt bakplåtspapper.
Ja.
Varför väljer de inte en östeuropeisk då bara leverantör som är billigare?
De kör sådana här miljöfarliga PFAS-ämnen i sina bakplåtspapper. Och det gör det inte någon i PV. Så där har man ju en distinkt liksom. Ja.
Det är det jag är ute efter. Ja. Varför väljer inte alla deras kunder ut ett annat bolag?
Sen angående styrkan i pappret så är det drivet av hur långt norrut det är. För ju längre norrut du är, desto långsammare växer skogen. Mm. Och ju långsammare skogen växer, desto starkare fiber får du. Mm. Så när det liksom är varmländska skogar jämfört med mer sydeuropeiska skogar så får du starkare papper om du kör samma process i Norden än om du får i Centraleuropa, Medel-Europa, Östeuropa.
Just det.
Men däremot...
Så det är, man kan också prata om att det är en högre kvalitet på det. Och då för specialapplikationer så kanske det blir extra viktigt. Ja. Kablar och fundergolv och sådär.
Och vad jag vet så är de den enda tillverkaren som kör utan den här tillsatsen, alltså kemikalieinsatsen, i sina papper. Och där finns det några... Eller, alltså när det kommer till Europa-aktörer. Sen finns det några svenska som kör samma sak.
Ja.
Men de här östeuropeiska kör allihop med den här tillsatsen som man vill hålla sig utan. Sen är ju caset lite missförstått kopplat till att många tror att det här är ett commodity case. Alltså att det här bara är beroende av priset på massa.
Okay.
Men det är mycket, mycket mer komplicerat än så för att de har ju sina två olika segment. I till exempel craft paper-segmentet så producerar de mycket av den energin som de behöver själva och ångan. Medan greaseproof-segmentet är mer beroende av massapriserna. Så att du har två stycken hedgar där mot varandra. Att i en konjunkturcykel så är det ena svagt medan det andra är starkare.
Just det.
Så att till exempel detta året, de hade ett väldigt, väldigt starkt år förra året på craft. Medan greaseproof var väldigt svagt.
Mm.
Och detta året kommer nog det vända lite när craft paper-priserna, eller när de måste sänka sina priser mot kunder. Men då öka sin marginal på greaseproof för att de får lägre insatskostnader. Så att du får en naturlig hedge där mellan de två olika segmenten.
En del som köper in massa, en del som producerar sin egen massa.
Mm.
En del som bränner restprodukter från massa för att skapa sin eget energibehov. En del som köper in sin energi.
Mm.
Det är liksom helt kär mot sig själv.
Mm. De var väl också väldigt beroende av elpriser? Eller var mycket diskussion kring elpriser?
Alltså det var ju helt
sinnessjukt i höstas.
Ja, alltså... Det var ju börsen som inte fattade grejer.
Mm.
Och det såg man ju sen när Q4-rapporten kom ut. Det var liksom inget problem.
Mm.
Alltså, det är inte det som avgör lönsamheten i elpriserna.
Om man började se ner i årsrapporten då från 2021 så kunde man säga att utav totalen av energibehovet så stod den ohedjade delen som var exponerad mot spotmarknaden av 15%.
Mm.
Så 15% av energibehovet var ohedjat drivet av spotpriser.
Ja.
Och det fick börsen att skita ner sig. Liksom
och det där är lite roligt ändå, för det är ändå ett väldigt litet bolag. Ganska likvid aktie väl. Och ändå, liksom, vi pratar om det, att tanken med en lågvärderad case är att man har en låg nedsida.
Ja.
Och ändå ibland kan marknaden reagera så på irrelevant information. Det är ändå ganska intressant. Jag.
Och då gäller det att förstå varför inte elpriserna är ett problem för dem i höstas.
Precis.
För då fanns det ett sinnessjukt bra läge att plocka upp lite aktier.
Det kom ju ett PM när de sa att de skulle stänga en av sina fabriker i Norge i 3 dagar på grund av elpriser.
Ja, precis.
Och då handlade ju marknaden ned från typ 38 till 27.
För det var väl också precis när det ändå blivit lite av en Twitter-snackis, så lite luft under vingarna och då bara pang, kommer PM som lät och som panik liksom. Alltså,
och där
det tolkades också, ju som att oj, nu är det ett problem.
Hur tänker ni då i ett sånt här case när det kommer till liksom risk-reward och räkna på uppsida och nedsida? För jag tror att många lyssnare kan tänka att liksom, det här är egentligen A och O. Kolla, speciellt när det kommer till nedsida, tänker ni liksom att det här är reellt vad det kan gå ner, eller liksom, tänker ni mer liksom, rationellt? Det vill säga att men rimligt så borde det här bara kunna gå ner 10%, men marknaden kanske säljer ner 20%. Eller liksom, ja. hur ser ni på nedsidan av sånt här bolag?
Alltså, det här sammanföljer med den stundande Q3-rapporten. Ja. Där du har säsongsvariationer också av att de stänger ner fabriken. Där du har ett naturligt sämre kvartal. Så det var ändå många saker som spelade in tillsammans om man inte var insatt i bolaget. Mm. Men var man lite mer insatt och hade tittat på hur detta såg ut, så kunde man ganska snabbt se att på de nivåerna så pratar vi P liksom 3,5 på kommande årsvinst. Och det är ju för billigt.
Och en verksamhet som är mindre konjunkturkänslig än genomsnittsbolaget i Norden. Mm. Ändå liksom. Mm. Och börsen hanterar detta som att det här är liksom rottneros. Mm. Men det är ju inte rottneros.
Och det här är ju ingen sektor som handlas högt på något sätt. Alltså vi pratar ju P-tal mellan 6 och 8.
Ja.
Men 3,5 så har du ganska mycket mos.
Ja.
Till
ja.
Men det är skitsvårt att förstå skillnaden mellan att betala 3,5 i PE och betala 6 i PE.
Absolut.
Det är en sinnessjuk skillnad där liksom, i vilken RR-profil du har på det här caset.
Verkligen.
Och folk tänker att 3,5 är billigt, 6 är billigt.
Exakt, och det är väl lite det som är problemet. Men
det är samma sak i din oljesektor liksom.
Har ni då koll på liksom, eventuellt liksom, hur mycket kan säljas ner? Eller blir det liksom så här, säljs det ner nu så blir det bara ännu billigare för uppsidan är...
Alltså du kan ju inte veta hur mycket marknaden kommer sälja ner det. Det kan du inte. Alltså, där kan man ju bara inse att på den här kursen så är det P liksom under 4.
Mm.
Och hur du än vänder och vrider på det så är det för billigt. Ja. På något sätt så kommer det handlas upp.
Hur bestämmer ni bara liksom, vad är liksom en rättvis värdering på sånt här typ av bolag?
Alltså, på peak-vinster så är det ju, om man kollar typ så här på diverse svenska industribolag.
Mm.
Det är ganska rimligt att de handlas till P6 på peak-vinster.
Mm.
Alltså det är liksom inte sådant som något som sticker ut. Nordic Paper hade ju peak-vinster 2022, året som var, bakåtblickande siffror, på deras kraftpapperssegment. Men de var underlönsamma jämfört med sin egen historik på Greaseproof. Så där fanns ändå ena halvan av bolagets omsättning var underlönsamt. Samtidigt som börsen, när det var som mest pessimistiskt, handlade bolaget till 3,5 i PE. Så och det är ju en sak om hela grejen har varit på peak och det är 3,5.
Mm.
Det finns det ändå liksom så här en betydande, ja men halva bolaget som fortfarande är underlönsamt.
Mm. Och vid detta specifika tillfället så var den delen till och med negativ. Alltså det var inte ens någon positiv rörelsemarginal på Greaseproof.
Mm.
Så du hade ju hela den kudden i ett helt segment som du inte hade med dig i just den tidpunkten.
Med det sagt så har vi passerat peaken och bolaget kommer ju inte tjäna mer pengar kommande 12 månader än tjänade de senaste 12 månaderna.
Mm.
Det är ju, man är ju past peak. Men sen så,
hur ska man ta hänsyn till, liksom, till det då om man är aktieägare?
Det är ju skitsvårt.
Ja.
Så är det ju.
Mm.
Men du har ju till exempel en direktavkastning på 12% här nu. Mm. Som kommer i slutet på maj.
Vilket såklart är galet bra.
Och gör man någon form av normaliserad vinst på det här bolaget liksom med historiska marginaler så är det fortfarande billigt.
Hur lång tid tillbaka tänker du när du säger normaliserad vinst?
Alltså det problemet är att de bara noterades sedan 2020.
Ja.
Det var ju så här situationen att de noterades. Sen kom det ett skitår när alla priser stack där 2021.
Ja.
Och så alla aktieägare som tecknade emissionen hatar ju detta.
Mm.
I princip.
Mm.
Men däremot, men bolaget tar liksom historik tillbaka till 1870-talet liksom. Så det är liksom,
men det är det jag tänker, för det går ju alltid plocka, det går ju alltid att få fram de rapporterna. Man kan ju dock inte kanske alltid gå ner, då kanske inte
man kan, segment man kan så, gå tillbaka men... till typ 2013 2014 ja. Och ja, se precis. Att det finns en,
då får du 10 år.
Normalåret så har du en hyfsad EBITDA-marginal
på. Ja, och det går inte att tro att kraftmarginalen, alltså den delen av som är mer industriellt papper från förra året, att det är någon slags normalmarginal. Utan du får ju titta tillbaka på vad som är någon normalmarginal för kraft och vad som är normalmarginal för Greaseproof.
Mm.
Och det är de liksom procentsatserna du får använda för att hitta någon normaliserad vinst. Mm.
Vad handlas det till idag då? Liksom, om vad är en rimlig värdering? Vi pratar om rimligt kanske på 6-8.
Alltså bakåtblickande snackar vi P75.
Mm.
Med det sagt så kommer ju vinsten falla kommande 12 månader framåt.
Mm. Så då är det ganska rimligt värderat kanske då?
Nej, men jag skulle nu säga att om du håller Nordic Paper i 5 år tror jag du får en avkastning som slår börsen. Men jag tror inte ens merparten av den avkastningen kommer kommande 12 månader.
Nej. Det jag tänker svårt. Då för att vinsterna ska upp igen sen.
Det är ju svårt att avkastningen ska vara jättemycket bättre än börsen samtidigt som vinsterna går ner rent generellt.
Ja, för det tänker jag, vi pratade om det tidigare när vi käkade lunch, att både du i alla fall, eller kanske alla tre, är fans av Ola i Kvartetsaktspodden.
Jo, stor fan.
Och någonting som han i alla fall har lärt mig ganska mycket och några andra är just det här med triggers ändå.
Ja.
Och man alltså måste fråga sig, för det vi var inne på det tidigare, för att nu pratar nu också om att det är en sak att det bolaget är billigt men värderat, men hur får man marknaden att förstå att det är billigt? Alltså, för du får ingen uppvärdering om inte alla andra förstår också. Och då är ju triggern så viktig. Vad är det som ska trigga uppvärderingen?
Men det hanterar jag genom portfölj size.
Absolut.
Ja. Ligger jag mellan 4-8% av portföljen, så betyder det i princip att jag tror det här är billigt, det kommer ge mig bra avkastning på lång sikt, men det kommer vara någonting, det är inte nu det händer. Men ifall det liksom så här skulle vara nu det händer, så kan man ju gå in i 40% av hela EK i samma bolag. Liksom.
För det är det som är intressant som med Ola då pratar jag med. Och en klassisk trigger är ju såklart en rapport. Och de pratar ju ofta om att så, okay, men det här bolaget tycker vi är väldigt bra på sikt. På, som du, precis som du sa nu, på 5 års sikt så tror jag kommer att slå börsen.
Ja.
Men det är inte det här året det kommer hända. Och då egentligen då, om man vågar chansa då på det, då vill man inte äga över de rapporterna när vinsten sjunker.
Nej, och det är lite vilken strategi man har. Alltså om man inte vill vara så aktiv, så kan man ju köpa det nu och hålla det.
Men det är ju klart... förstås med aktiv är att man också då kanske missar om man hade fel.
Ja, alltså, vi kommer ju komma mot en period här nu där man inte kommer kunna liksom öka vinsten kopplat till föregående kvartal för att det har varit väldigt starka. Men om man tittar på 2024 istället, så finns det ju en bättre sannolikhet här att 2024-vinsterna kommer vara högre än 2023.
Eller om man jämför det med någon form av replacement value, vad kostar att slänga upp den här fabriken, så är det fortfarande väldigt billigt. Och så vet man om att konkurrenter expanderar.
Nej, och då blir det helt frågan varför man äger det och på vilken tidshorisont hela tiden.
Absolut. När vi satt i taxin igår, då sa ju du, Demi, att du inte, liksom, du inte fokuserar så mycket på att hitta nya case nu för tiden, utan du liksom vill hellre satsa på att gå djupare på gamla case. Och jag tyckte det var sjukt intressant, för att jag tror att jag är lite skadad av podden att alltid hitta nya case. Och
vi måste producera avsnitt, ja.
Producera avsnitt, men också du och jag, Niklas, när vi träffade varandra, och du var en av de första som jag träffade som liksom också satt och letade case, att vi alltid försökte hitta nya case. Kan inte du prata om liksom lite varför du vill fokusera på att gå in djupare på gamla?
Varför vill du jobba med gamla case?
Ja, istället för att hitta nya liksom. För det, ändå, det känns ju som det som drar många investerare. De hittar nya grejer hela tiden. Och jag förstår ju vad du menar. Det kan ju vara lite skadligt mot avkastningen.
Absolut. Alltså, dels så har jag ju ett heltidsjobb vid sidan, så att tiden är begränsad. Och sätter jag mig in i ett nytt case, så tar det ganska så lång tid. Jag vill gärna gå tillbaka i många rapporter och titta och förstå hur ledningen är, vad de har för instrument, hur de har skött det historiskt, lite vad som har hänt i bolaget.
Hur många rapporter går du in på oftast?
Alltså det är 3 år tillbaka minst.
Yeah.
Och titta lite på vad som har hänt, hur utfallet har blivit, har det de har sagt 3 år sedan, liksom, hur har det stått ut mot vad som har hänt, faktiskt hänt de kommande 3 åren. Och där är ju lite tillbaka till, har man ett gäng bolag som man har följt länge, så skiftar ju värderingen. Alltså jag jagar ju billiga kassaflöden och liksom billiga multiplar, det är så jag jobbar. Och det kommer ju skifta i tid. Yeah. Så att jag har ju varit inne och ute i jättemånga bolag. Till exempel så 2020 så var jag inne i Kindred. Och liksom ägde dem hela vägen där från botten till att de hade värderat upp. Sen släppte jag dem. Men det är ju ingenting som säger att de inte kommer kunna ha en svacka igen. Till exempel det som hände när Holland försvann. Då kan ju ett nytt läge potentiellt uppstå. Det bolaget kan jag. Jag vet vad som har hänt historiskt. Och jag vet hur liksom ledningen har varit och hur de har reagerat på olika typer av event. Så att det är den typen av saker som jag tycker är jättegynnsam när man gräver där man har varit tidigare. För jag har faktiskt köpt in ett nytt bolag här nu senaste tiden, bara för att tvinga mig själv. Och det är en new wave. Och det är hittills liksom en bevakningspost, så att den är i princip liksom, den betyder ingenting för min portfölj. Men det tvingar mig att liksom kolla upp det bolaget. Så det är lite där jag kommer ifrån. Jag försöker verkligen hålla mig till sånt som jag har tittat på tidigare.
Det tycker jag är sjukt, för jag är ju jättedålig på det, att komma tillbaka till gamla case jag har kollat på. För jag har ofta sagt, har ett bra case, det går vägen, eller inte går vägen, och så säljer man det. Eller så går det vägen, så säljer man det till slut. Och så börjar man kolla på nästa. Och så återkommer man inte till det. Och då har man redan gjort. Du har gjort 90% av the due diligence. Och så kan du bara lägga jättelite effort och eventuellt plocka rätt mycket avkastning på det.
Jag har sett många bolag också där jag har missat stora affärer på grund av det. Jag kan ta, om jag går tillbaka till HelloFresh som är ett annat bolag. Vi pratade om det i podden för några år sedan. Jag tycker liksom om det bolaget väldigt mycket. Men då konstaterade vi podden att det var för dyrt, tyckte jag i alla fall.
Absolut.
Och sen så gick det några år, och sen så tokdök de här nu efter corona.
Och då är det sånt så här, och sen inser man efteråt, man tittar bara, oj, men med den där nivån hade jag ju köpt det.
Men mitt problem där är att jag blir ju väldigt enkelspårig. Det är som att jag är liksom tech och sen bara offshore, och då är hela portföljen tech, sen offshore, och så kollar jag inte på något annat, och då liksom missar man allting. Och det är liksom ett väldigt problem för mig just.
Det är också bra, för då kommer man in, man sätter sig i en ny sektor. Det kan vara bra, speciellt om det är något man inte kan så mycket, att man ändå djupdyker sektorn, kollar på många båda, och börjar man ju först få en känsla.
Ja, Aspergers Deluxe, bara intresserad av en grej, liksom åt gången.
Jag tror mitt stora problem som jag har, det är att jag inte har ett tydligt system, alltså hur jag håller koll på det här. Som vi pratade om tidigare, att man kanske ska ha ett stort Excel-akt. Man vet att man följer sina 70 bolag och det här. Och det gör inte jag. Jag tittar inte på det löpande och kollar att okej, jag har tittat på HelloFresh för 2 år sedan. Titta på liksom någon gång i månaden för att stämma av hur den värderar idag. Och helt plötsligt då.
Men hur många bolag följer ni?
Det är väldigt viktigt att ha ett regelverk.
Alla bolag som jag historiskt sett har följt, de fortsätter jag följa. Så att det är ganska så sällan. I och med att
det är bra. Det gör inte jag.
Jag håller inte på så mycket med förhoppningsbolag på det sättet. Utan det är ganska så stabila för företag med lönsamhet och tillväxt. Och de försöker alltid uppdatera och hålla koll på för att ha en liten databas av potentiella case som man kan hoppa in i igen. Och det är klart att det dyker upp nya, men det är mer sällan än och liksom, och kolla upp gamla.
Jag har i princip en mapp på min dator. I den så ligger där 60 stycken Excel-filer. De är namngivna efter vilket kvartal jag senast uppdaterade dem.
Är de uppbackade i The Cloud?
Ja, de är uppbackade.
Ja, bra.
De synkar lite Drive automatiskt hela tiden.
Jävligt tråkigt om liksom, någonting händer det.
Men så har jag då liksom, just nu har jag ett bolag där jag fortfarande, där namnet på bolaget fortfarande är 2022 Q3.
Ja.
Och då, det bolaget måste jag ju fylla i Q4-rapporten och Q1-rapporten. Så mitt problem är snarare att jag måste vara bättre på att kunna släppa bolag.
Ja.
Först just nu så har jag ju 60 bolag som är uppdaterade med Q4-rapporten. Eller senare, Q4 eller Q1. Och där måste jag kunna lämna ifrån mig, det här bolaget är inte värt att följa det längre. För det här kommer aldrig ge mig någonting. Så det är ju andra sidan av myntet. Alltså,
sant.
Antingen så sitter man ju där liksom, jag följer ingenting jag har, eller sitter man där och jag följer allt jag har. Och båda grejerna är ju farliga.
Jag har en 25-30 stycken som är liksom sådana som jag har på något sätt varit intresserad av eller ägt på något sätt. Och jag försöker vara selektiv med nya case som jag plockar in, just för att det tar ganska bra, så mycket tid att följa på det sättet som jag vill. För jag vill ändå liksom ha koll och kunna se djupt vad som händer och följa det. Så att jag försöker hålla det kort.
Ja, men jag diggar det där. För jag som sagt, alltid har problem liksom hålla koll på bolag man pratar om. Och jag vet att många liksom, som lyssnar på podden vill göra uppföljningar. Men så gör man inte det, för man har ju släppt det. Och så behöver man kolla på nästa.
Det är några få bolag. Jag brukar vara lite mer så att jag uppdaterar vissa bolag.
Ja, men du har bättre koll.
Då är det ofta att man tar, vi tar ju mer upp i podden, kanske vi lite mer tar upp, okej, det händer något intressant i det här bolaget nu. Liksom, att det var någonting speciellt som hände som vi vill lyfta. Eller så är det några få bolag, eller som säger någonting om den stora bilden. Vi plockar ofta upp mega techbolag i USA.
Vilket är tråkigt, för det är aldrig så screaming buys. Liksom. Det du vill ha den här Excel-mallen liksom, som ni har. Och i stort sett kunna identifiera att det här bolaget jag liksom har suttit och kikat på i 2 år, det är ju som screaming buy just nu.
Sen är det ju sällan de här bolagen man har liggande i den här mappen plötsligt bara blir screaming buy.
Ja.
Men det händer ju. Alltså det är 1-2 gånger per år. Men det räcker ju för att få ett case till per år som potentiellt kvalar in i portföljen. För att en av de här 60 konverteras till screaming buy varje år.
Och det gäller ju på något sätt att ha, alltså om du allokerar dina pengar så kan du ju ha ganska så stabila bolag som du förväntar dig att ge liksom indexlik överkastning över tid. Men har du ett av de här casen som kanske du förväntar dig ge 30-40-50%, det räcker ju.
Absolut.
Och har du en 25-30 bolag där du väljer mellan, så är väl ändå sannolikheten ganska hög att över en 5-årsperiod att du kommer få ett läge i något av dem som du kan nyttja.
Exempelvis, före typ kriget i Ukraina satt jag med Nexters i portföljen en kort stund, men framförallt på bevakningslistan. Och sen plötsligt så blir det krig i Ukraina. Bolaget har rysk ledning, rysk styrelse, haft del av verksamheten i Ryssland. Och sen plötsligt så händer det någonting som man absolut inte kunde förutse. Bolaget blir handelsstoppat i USA. Trots att bolaget inte egentligen är riskregistrerat så klassificeras det som ryskt bolag och därmed är det stopp. Sen går det ett år och plötsligt så är det här bolaget godkänt igen för att återigen börja handlas på amerikanska börser. För att det är inte ryskt. Det har aldrig varit ryskt. Alltså, det har alltid varit ett superbolag. Och så har de gjort vissa justeringar. De har minskat andelen personal i Ryssland. De har mer förändrat styrelsen så att den inte längre är ryskstyrd och så vidare. Och så noterar, och så kommer det tillbaka till börsen. Och plötsligt så har kursen gått från typ 6,70 ner till 3,50. Enbart drivet av att det varit ett handelsstopp i ett år.
Mm.
Men du har det i Excelen från innan handelsstoppet skedde.
Mm.
Och det blir en fantastisk affär.
Mm.
Men den affären, där hade du i princip 1 till 2 veckor på dig att göra affären och köpa in bolaget innan kursen drog igen.
Mm.
Och den enda vägen att hinna plocka upp det här bolaget, nu är det återigen listat i USA, det är ju att ha det här bolaget sedan tidigare i din Excel för att du ska vara redo den dagen det händer någonting.
Mm.
Och har du en tillräckligt stor lista med bolag så kommer det uppstå jättemycket lägen kontinuerligt. Att nu finns det pengar att tjäna här, nu finns det pengar att tjäna här och nu finns det pengar att tjäna här.
Men hur liksom... För det svåraste för mig har alltid varit ID generation. Alltså att hitta idéer att hålla koll på som är tillräckligt bra. Hur har ni liksom kommit fram till det? Jag förstår ju liksom när ni har hittat en idé, håller kvar vid den. Men hur kommer ni fram till idén från första början?
Man gräver ju där man står.
Ja.
Du stod hemma och skulle baka muffins. Tänkte du, vem är det som gör de här muffinsformerna?
Och sen så snackar man ju med folk.
Ja, alltså det ena födde ju det andra. Det ena födde ju det andra.
Okej, det tror jag också är ett problem. För när jag började med aktier, jag känner ingen. Och det var ett problem för mig. För då var jag såhär, vad ska man investera? Ja, H&M, okej. Okay. Investor. Det kommer upp snabbt. Sen började man träffa folk som Niklas och andra. Men liksom, hur tidigt kom ni in och liksom lärde känna andra som investerade och började bolla med dem och liknande?
Alltså, mina första case var ju Nokia, som jag körde själv. Mm. Sen vidare till Starbreeze. I Starbreeze så började jag ju liksom att tracka Steam-listorna i Excel. Jätteprimitivt.
Kom du på det själv eller liksom, läste du liksom fram till det?
Ja, det var antingen jag själv eller placera forum. Det här var ju 2014, som minnet är minnet, eller 2013 till och med. Minnet sviker lite halvt.
Yeah.
Men till slut så hittade man ju andra personer där man kunde synka sin data mot den datan de hade.
Mm.
Jag sprang på ett par stycken jätteduktiga investerare där enbart genom att då 2013 var det inte jättemånga som såg till att själv tracka grossingförsäljningarna dag för dag i det här bolaget.
Mm.
Och då hittade man andra duktiga som också var intresserade av samma bolag.
Mm.
Och sen kunde man så snacka vidare med dem.
Mm.
Och sen så plötsligt sitter man med något annat skitbolag och sen så hittar man också...
Men var det via forum då eller...?
Ja, men alltså det var forum, det var Twitter, det var Facebookgrupper, det var massa skit.
Mm,
ja.
Men du ska ju leta efter de andra som också är topp 5% inom det här bolaget. Mm. Eller till och med topp 2%. Mm. Och, vilka andra kan det här bolaget på riktigt?
Och det märker du ganska fort. Alltså, om man skriver
om du själv
inlägg,
gör det, liksom. Exakt,
om du gör DD och skriver inlägg om saker och du får liksom någon kommentar eller någon skriver till dig DM, så märker du ganska fort vilka andra som är insatta i det här också.
För det har varit mitt största problem. För jag blir alltid så, om jag pratar om något bolag podden eller skriver något bolag, då blir man väldigt snabbt inbjuden till en Discord. Typ för det bolaget.
Jag har aldrig blivit inbjuden till Discord heller.
Jag får mycket sånt. Tycker jag inte, just det tycker jag väldigt sällan ger någonting. För att det blir i princip som att gå med ofta i en supporterklubb. Och skriver du någonting negativt så är inte det så uppskattat. Så att, men däremot är jag helt inne med nätverket. För det är ju väldigt mycket sånt. Och det mest intressanta ofta sker kanske i DM. Man får mycket idéer, idégenerering tycker jag via Twitter. Via DM blir det ju ofta lite mer att man kanske också skriver väldigt tydligt vad man tycker om någonting. Istället för att på Twitter måste man lite skala ner för att man inte vill ha skit efter sig.
Och det är ju tips till alla som vill bygga ett nätverk. Att säga att du har världens bästa analys av bolag X. Skriv den publik på Twitter. Tagga det med hashtag den här bolaget.
Mm.
Och sen kommer folk att hitta till dig.
Mm.
För alltså om jag letar efter någon som kan ett visst bolag, då letar jag ju på Twitter. Vilka andra kan det här bolaget? Mm. Om du då har skrivit något sjukt jävla vettigt, så kommer det plötsligt så här dyka upp lite DMs från personer som också börjat kolla på det här bolaget. Oj, du är ju den som kan det här bolaget bäst.
Och ibland kan det ju ta tid. Jag gör ju ofta så inför podden också. Då söker man ju från massa olika källor man ska kolla på ett case.
Ja.
För så är det någon som liksom annan har tittat på det här som har något vettigt som jag kanske missar annars. Och då söker jag ofta också just på Twitter efter namnet och sådär. Och då kan det ju dyka upp någonting. Det skrev de för 2 år sedan liksom. Och då blir det nästan extra intressant att se vad som hänt. Och ibland är det saker som folk inte har reagerat. Alltså man kan ha fått några likes eller några kommentarer. Men man dyker på det typ 2 år senare.
Ja. Exempelvis när jag började kolla på Aspire Global. Då hittade jag en kille som heter Spaden på Twitter.
Mm.
Han var den som hade skrivit om vettigaste grejerna. Ja, han,
Linköping till och med, ja.
Ja, han, eller är det Norrköping?
Jag tror att han bor i Norrköping.
Okej, han är jätteväckande.
Det är skitsamma egentligen, men ja.
Men plötsligt bara hittar man en person som skrivit om...
Är det B3-killen eller?
Ja, B3-killen också.
Ja.
Han var ju den som hade skrivit om vettigaste grejerna på, om Aspire Global på Twitter.
Ja.
Så via den vägen så hittar man ju varandra.
Ja.
Och då blir det ju lätt, tycker jag i alla fall, när man sitter i lite olika DM-grupper och så, eller pratar med folk. Sen är plötsligt slänger någon ut sig något annat. Är någon som har kollat på det här? Ja. Och så börjar man gräva lite liksom, eller så. Och helt plötsligt är det, hittar man nästa intressanta grej. Liksom.
Ja, det var ju så.
Det tror jag är jätteviktigt med nätverket. Liksom. Mm.
Jag körde för 1,5 år sedan ganska mycket bröderna A. Johansen. Mm. Och där hittade jag någon kille som skrev jättemycket om dem. Mm. Som alltså, jag inte kände ut taget. Mm. Alltså, och det var ingen liksom, presentation eller någonting. Jag bara skrev till han i DM. Vad tror du om detta? Och så fortsatte konversationen. Mm. Så det är en jättekälla till att kunna utbyta information.
Mm. Men det tror jag, och det är säkerligen ännu viktigare när man sitter med på heltid, att för då behöver man ju också nästan av det sociala skälet också att kunna prata med någon annan.
Liksom. Ja, men det är nog det viktiga. Man kan inte få det gratis att bara läsa. Du måste verkligen aktivt göra lite det dig själv, sen aktivt gå och fråga ut om du hittar.
Ja, du bygger ju för nätverket med... genom att skriva de bästa grejerna om bolag X.
Ja.
Alltså det är ju så du...
Så att det är bättre att du skriver på din Twitter och de kommer till dig, eller är det bättre att liksom du letar upp dem och sen skriver till dem i DM?
Nej, skriv för fan på din Twitter vad du tycker om X. Mm. Och du skriver måste vara liksom topp.
Yeah.
Du måste vara bland de bästa.
Yeah.
Anna, och då plötsligt så börjar du bygga nätverket.
Vilka prestationsångest.
Ja, men
undrar ju hur de bygger nätverket.
Ja. Alltså. Ja, absolut, men det är det bästa tipset.
Det får du såklart att bara börja skriva. Mm. Sen kommer det bara skit i början.
Ja.
Och sen över tid kommer det bli bättre.
Ja, men tack. Det är det jag vill komma till, så folk vågar. För annars kommer folk inte våga om de har känt att
måste. Och sen gäller det ju att bli den här liksom, som ändå sätter det här i relation till värderingen.
Mm.
För det kan inte vara den som skriver det här positiva om SBB, oavsett om SBB står i...
Exakt, och det är alltid problematiken. Det är, alla bolag är ju rätt fina liksom. Eller många bolag är rätt fina, men när det kommer till värderingen så är det liksom inte så bra investering.
Och det finns ju alltid den här kontot på Twitter som gillar biotechbolag X.
Nä.
Och som gillar det oavsett om kursen står i 10 eller 40.
Det går ju inte bort sig från det. Alltså, jag tycker man får väl vara lite försiktig när man skriver ett långt inlägg om ett bolag och liksom säga att det är jättebra, de växer med 20% och sen på sista raden säga att förresten är detta P120.
Mm.
Det är ändå ganska viktig information som man får ha med sig när man värderar bolag.
Det låter som våra avsnitt ibland. Ja, fan vad nice bolag, men det är ju skitstyrt så jag köper
det
inte.
Fast det är det som är just på poängen då får man ju liksom, det är det att man måste då följa upp det.
Jag gillar att du försöker rädda upp det.
Ja, men det är ju så med många bolag, det handlar ju om att bara, tittar man på nya idéer hela tiden, sakta men säkert börjar man lära känna bolag, sen plötsligt dyker någonting och ser man, okej, varför det här var inte relevant, och då kan det vara en intressant köpläge.
Ja, ju fler bolag du tittar på, desto mer har du sett i relation till den nuvarande värderingen.
Yeah.
För liksom, om du väl gräver ner dig, nu ska jag bli bäst i världen på B3 Consulting, då är det fan svårt att veta, är B3 Consulting dyrt eller billigt?
Ja.
Men om du är bäst i världen på 10 stycken konsultbolag,
så är det bäst att liksom välja ett,
då kan du
en sektor.
Då kan du plocka liksom så här, det här bolaget är billigt jämfört med resten. Liksom.
Det är egentligen som om man tar då dina offshore-grejer, så kan det vara så här, om du hittar något där, och så, om man inte kan någonting om den sektorn, och så ser man ett offshore-bolag som värderas till P10, då skulle jag ju tycka det var billigt, för jag sätter det i relation till ett konsultbolag som är P15 eller ett Fortnox som är P100. Mm. Men inom den sektorn är ju det antagligen jättedyrt kanske, utan då ska du snarare ner på P3 för att det ska liksom vara intressant. Alltså,
exakt,
det är absolut. Man måste ju få en liten känsla också för sektorn och lite andra bolag liksom. Och sen är det ju allmänt roligt att titta på bolag oavsett om vad de för P-tal.
Men Olle, du som är liksom i grund och botten en all-in-investerare, kanske inte nu för tiden, men back in the day började det i alla fall. Tycker du verkligen att det är så här att man ska hitta, du säger liksom, man ska leta där man står, så hitta bolag man är intresserad av, gå in på hela sektorn och sen hittar du tillräckligt bra case så är det bara size up.
Alltså jag följer ju 20 plus mobilspelsbolag i jakt på det som på det här läget när ett bolag går från,
och det är en sektor som aldrig har klickat med mig liksom.
Jag älskar det.
Ja. Ja, men jag förstår det, men jag har aldrig kunnat bygga någon.
Men man är ju konstant på jakt efter det här bolaget som är lågt värderat, där plötsligt tillväxt uppstår drivet av vettiga nyckeltal på marknadsföringen. Ja. Men jag trodde att jag hittade det i höstas i MAG.
Yeah.
Men det pågick ju i 3-4 månader att de hade fantastiska ROI på deras marknadsföring. Men sen så dog det ut lite tyvärr.
Mm.
Men det är ju inte bolagets fel, man kan inte styra allting själv. Liksom. De är inte den enda köparen. Hade de varit den enda köparen av marknadsföring för ordspel i hela världen, så hade de kunnat styra det själv. Nu finns det faktiskt konkurrenter. Om konkurrensen gör UA eller inte, det avgör vilket pris MAG får betala för sin UA.
Men
det kan de inte styra själv.
Du är också väldigt, och jag vet inte det med, om du också är det. Men Olle, du är i alla fall, du är väldigt aktiv i liksom, du skalar in, du skalar ut.
Ja.
Och det är liksom så här, du räknar på liksom RR, och går du ner så ökar du upp i liksom positionen, och sen går du upp så drar du ner liksom.
Ja.
Hur tänker du där? För det är många som tar liksom ett, de ser det här, tar ett bett och sen låter de liksom löpa ut och sen säljer de av det. Hur tänker du när du skalar in och skalar ut?
Alltså en sak som jag förändrat under senare tid är ju att jag kräver ju någon form av väg härifrån till en annan värdering för att ta full size.
Mm.
Så finns, ser
jag... Vad är full size?
Ja, det är ju 30-60% av eget kapital.
Ja. Yeah.
Och skulle det vara så att det här bolaget är jättebilligt och jag ser en väg att det ska bli jättemycket billigare framöver och drivet av vinsttillväxt, marginalexpansion, omsättningsökning och så vidare, då finns det ju liksom inte direkt något tak på hur stor exponering som andel av eget kapital man är redo att satsa.
Mm.
Men det är ju den nuvarande multiplen som skyddar i princip nedsidoskyddet.
Mm.
Men så vill man ju också ha det här liksom att det ska bli bättre drivet av X.
Mm.
Men jag har ju blivit jävligt feg på senare år.
Yeah.
Det är ju det har ju varit dåligt med all-in-lägen senaste året och sådär.
Yeah. Men det är skillnad där också, för att i till exempel mobilspelsbranschen, där kan du ju lite följa vad som händer via grossinglistor och ändå få ett estimat på lite hur det ser ut.
Yeah.
Om du ska ta konsultingbranschen, där är du helt beroende på vad de har sagt i senaste kvartalsrapporten.
Mm.
Och vad du, hur mycket du litar på management.
Yeah.
Så att det är mycket... Du kan ju själv skapa dig förutsättningar på ett annat sätt.
I konsultingbranschen kan man ju ändå följa typ så här LinkedIn och grejer.
Mm.
Om man är riktigt jävla stor nörd.
Fast du får ju inte sammanfattningar på samma sätt. Och då ska du ju själv räkna jobbannonser och sådana saker.
Ja.
Men jobbannonsen är inte direkt korrelerade till hur, vilka uppdrag de faktiskt har, eller?
Eller när de börjar, eller hur det faller i tiden. Men medan mobilspelsgrossing, där får du ju ändå en liten...
sjukt mycket folk, för de tyckte att det var bra tider, de var lite aggressiva
och drog på. På individen och kolla...
Och sen helt plötsligt så sitter de på inga uppdrag.
Du får gå in på individen och kolla vad de har för uppdrag de har registrerat på deras LinkedIn-sidor.
Jag tycker då nästan...
Jag menar, det finns edge för den som gräver.
Ja, nästan det, det håller jag med om. Jag kan tycka för konsultbolagen, framförallt IT är väl det jag har koll på. IT-konsult så är det, tycker jag framförallt att det kollar väldigt mycket också på kundfördelningen.
Ja.
Vad har de för typ av kunder? Och funderar då lite på just min konjunkturkänslighet och sådär. Sen är det fortfarande lite alltid risk via en rapport. Men det kan vara ganska intressant att få en känsla för. Och sen finns det ju de här bolagen som e-work som mer agerar mellanhand.
Ja.
Som i princip tjänar pengar när som helst. Och nu när det har varit sämre konjunktur, när det liksom är svårare för uppdrag, det ökar ju konsultmäklardelen helt plötsligt, för fler beroende av dem.
Men oavsett vilken bransch du är, så kan du ju liksom, ifall du gäller, lägga det här stora mängden jobb, verkligen komma in och få lite mer data än vad
det
som
har jag,
finns till.
Det har jag, håller jag helt med om.
Mm.
Okej, vi rundar av lite då. På lördag så sitter vi där framför scenen med Warren Buffett och Charlie Munger. Nu har vi antagligen inte, vi har ju inte registrerat oss för att ställa någon fråga, och vi kommer väl inte ställa oss vid någon slags open mic. Men i ett hypotetiskt scenario, du får en ensam middag med Charlie Munger och Warren Buffett. Vad skulle du ställa för fråga? Om du fick en enda fråga.
Om jag skulle gräva i någonting, så hade jag grävt i Warrens privata avkastning vid sidan om Berkshire.
Mm.
Och vad han liksom lyckas leverera på den här portföljen där han själv, som han själv rattat vid sidan om. Som inte varit lika mycket constrained by mängden av pengar han haft. Mm. Och sen har jag velat gärna ha en sån här bekräftelse från de stora idolerna om att jo, men det är okej, okay, du kan leverera 50% per år. Om du bara gör jobbet.
Ja. Yeah. Men det var en sån sak som verkligen förändrade min syn på investering.
Ja.
För ett, och man kan tycka att det är bra eller dåligt liksom, men en av de första böckerna, jag tror jag läste den här innan jag ens började investera, och det var ju liksom Bogleheads.
Ja.
Och det var ju liksom, ja, men det är inte ens värt att försöka slå index, för du kommer aldrig klara det. Och då liksom de första åren på min resa, det var ju liksom att du kommer aldrig kunna slå så mycket, det är inte ens egentligen värt att försöka. Men just det här att dels läsa det här citatet att Warren Buffett säger, ja, men 50%, jag känner några som liksom, jag skulle kunna avkasta det, några jag känner skulle kunna avkasta det per år om jag hade under den här summan. Men också att man ser folk som faktiskt kan göra det i verkligheten. Det förändrar ju helt synen på hur man kan investera.
Mm. Helt, när jag började också så läste jag mycket liksom, bloggar och sådär. Då var det många också som, de jag halkade in på. För då, när jag halkade in på det, var det mycket också fokus med på okej, vad ska man göra med det här sparkapitalet man börjar bygga upp liksom. Du måste ju placera det någonstans. Och då var det ju alltid också just att det ska ligga indexfonder, för det finns ingen som kan slå index.
Mm.
Och det är ju en
Ja, det tog år för mig att komma över det.
Majoriteten slår inte index, men det finns, har man intresset och passionen och orken, så finns det ju en möjlighet att göra det.
Ja, så drar man det här feltänket att de här experterna, de slår inte index, och du kommer inte kunna göra det. Och vi tar inte hänsyn till alls hur mycket de har i portföljen.
Men du kan ju slå index genom att vara 80% i index och 20% in ut ur ett bolag där du är bäst i världen på just det bolaget.
Exakt, men
det räcker ju.
Men det tänker man ju inte på när man
måste
liksom
vara bäst i världen på det här bolaget med 40 miljoner i market cap.
Ja. Exakt. Och då slår du index.
Ja.
Men det var ju det vi hade uppe innan. Alltså om du har din kapitalallokering så att du ligger i indexbolag 90% av tiden och sen går in och ut de här bolagen som marknaden värderar upp och ner.
Mm. Men när du ser en superchans i något av dina bolag följer, då allokerar du över jättemycket dit. Men, och då är plötsligt skapar du 10-20% procentenheter.
Men det är förutsätt och alltid att du inte är den här nörden som pluggar in sinnessjukt mycket detaljer om ett enskilt bolag. Du måste alltid lägga tid på värderingen också. Det hjälper ingenting hur mycket kunskap du har om ett enskilt bolag. Det är alltid helt värdelöst om du inte ställer relation till värderingen.
Så vad är det viktigaste när det kommer till att, för alltså, vi pratar mycket värdering, men det är alltid liksom, det är för många är det rätt abstrakt liksom, så vad är det viktigaste liksom när du kollar på värdering? Är det liksom bara att kolla liksom, ah, det här är vad det värderas till nu och det här borde värderas till?
Alltså det är ju vilken avkastning du ska få framåt av att äga det här bolaget. Och det drivs av multipel förändring i vinsttillväxt och hur mycket pengar som kan delas ut till aktieägarna i princip.
Jo, det måste ju vara multipelförändring i relation till någonting. Antingen kan det vara till något historiskt genomsnitt på grund av att bolaget har presterat på ett annat sätt tidigare. Eller så kan det vara att de ökar sin vinst per aktie så pass mycket så att det motiverar en högre multipel. Så att man måste ha med sig den biten om man tittar på värderingen.
Säg att du är bäst i världen på att värdera Betsson och bara köpa Betsson när det är P6. Det räcker. Om du utgår från att Betsson kommer ha en vettig kapitalallokering framåt.
Men hur ska du liksom...
Och om du då har resten i indexfonden och sen köper Betsson en gång vart 50 år när det är... Du kan jättemycket om bolaget. Du är den som köper den gången det stormar här och där. Och du har en bättre analys av...
Och du vet att det ska gå tillbaka till P10 eller vad det kan stå.
Och ju mer försiktig du är med vilken värdering du betalar, desto mindre risk tar du i att vara den som kliver in och faktiskt köper det här bolaget den här dagen det är billigare.
Och det,
billigare än snittet.
Och då liksom så här, om det handlar till P6 så kanske borde handlas till P10. Då handlar det om att förstå, om jag förstår det rätt nu, förstå branschen, vad liksom deras till exempel vinster utvecklas jämfört med konkurrenterna då.
Det kan ju vara att marknaden tror att vinsterna ska ner jättemycket fast de inte ska det egentligen. Om man tar ett exempel, covid 2020, när alla spelbolagen handlades ner. Och där får man ju tänka efter, okej, antingen kommer världen gå under eller så kommer alla de här matcherna komma tillbaka senare för att det finns massa andra incitament i världen, alltså tv-rättigheter och grejer som måste göras ändå. Och de kommer ju komma tillbaka och även VM och sånt, så att...
och folk vill spela, så man började ju spela på massa korpfotbollsmatcher istället liksom.
Så att det mest rimliga är ju att på något sätt så kommer ju de här vinsterna komma tillbaka inom en ganska så kort period.
Och är du den som ligger med 80% index och 20% i index fram till den dagen, alltså så 100% index totalt och fram till den dagen där det står hit och där med covid-nedstängningen och köper Betsson för 20% på följden, då räcker ju det för att slå jävla index. Det är inte läst svårare än så.
Ja, och då var jag tillbaka här på hotellrummet i Chicago. Där jag sitter och spelar in här lite för- och eftersnacket. Jag hoppas att ni har stått ut också med ljudkvaliteten i avsnittet. Som sagt, det blir lite speciellt här när vi är på resande fot. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt igen. Men nästa vecka kommer det förstås bli reportage från Omaha. Förhoppningsvis kanske en exklusiv intervju med professor Kalkyl från Twitter också. Jag vill bara påminna om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och det ska tilläggas att de här bolagen som pratas om bland Nordic Paper och Scandbook har ju Olle och eventuellt också det med intresse i. Kontakta oss jättegärna på podcast @marketmakers.se eller på Twitter och ucaps @marketmakerspod heter vi där, och lämna gärna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.